Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då börjar det i stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden och jag.
Då börjar jag i stort sett bara.
Hej och välkomna till Noipod. Nej, vänta. Eller är det Nörden och jag?
Det är Nörden och jag. Kom igen nu, vi förkortas Noipod. Vi får köra
Noipod,
på det.
Noipod, a.k.a. Nörden och jag. Just det, så vi säger. Okej, vill du börja om?
Nej.
Okej. Det här är Nörden och jag, Noipod, där vi pratar nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försöker bilda Victor i saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Exakt.
Och det är han som har pappa gärna, inte jag.
Exakt. Jag vaknade 04.44 i morse av en jätteglad bebis som inte ville somna om.
Mm. Så om du somnar mitt under avsnittet
så vet du varför.
Så vet vi varför.
Exakt. Idag då ska vi prata om någonting som inte är aktuellt men ändå aktuellt. Hur förklarar vi det?
Mm. Något som är aktuellt men inte... Ja...
Det är alltså,
det är ju, Batman-kostymen har ju visat sig vara enormt inaktuell för att den är så aktuell och vi vill bara glömma den.
Ja, vi ska ju snart prata om andra världskriget, eller första världskriget filmer, eller första världskriget på film och sådana saker. Nu känns det också som att det där var liksom, det var ett uppläggsstraff utan målvakt på. Fabian, vad tycker du om de här bilderna nu som har läckt på Batman-kostymen?
Vi tar det kort, vi ska prata som sagt om en riktig tragedi. Så här, de släppte ju först den här officiella lite...
För sakens skull, ni som lyssnar i framtiden, det här är alltså Matt Reeves The Batman då.
Exakt, det här är inte Batman Begins utan nej, vi är några år framåt. Ja, så från Matt Reeves-filmen så släppte de en lite sån här, vad ska man säga, costume test footage. Och det var så här, okej, det är lite Arkham Knight och lite tillbaka till det här liksom armor-grejen, men mössan ser ut att vara hemsnickrad.
Och det var den här som var helt röd dessutom.
Ja, exakt. Och det var precis, det var det första grejen jag fick också, bara Daredevil. Men det var ändå så här, men vi får vänta och se helt enkelt tills vi får se den i sin rätta kontext ute i liksom ljuset, och så får vi döma då. Och sen så fick vi se den i strålande solljus och vi alla vred och vände oss i total skräck.
Men är det verkligen så? Har alla vridit sig i total skräck?
Nej, men jag vet inte. Jag har inte följt den större diskussionen. Jag tror de flesta är ganska missnöjda med det. Men också, och här vill jag också bara klargöra. Ingen panik, gott folk. Lugn i båten.
Okej, jag ska försöka.
För vi vet inte kontexten av vad den där dräkten är. Det kan vara en decoy, jag tror inte det. Men det kan också vara typ hans tillfälliga Batbike-kostym som man har för att ta sig upp mellan scen och scen. Vi hoppas inte att det är den officiella kostym, för den såg hemskt ut. Och det är en stuntman kopplad till den, så att det kan vara något annat. Så vi tar det lugnt.
Det första Spider-Man med Tobey Maguire, så är det här motsvarigheten han går in i ringen och slåss för pengar om. Alltså. Det kan vara det.
Det är väl mer...
Ja, vet vi vad det ska handla om? Vet vi om det är liksom Batman Begins
2.0? Nej, vi vet ingenting.
För i så fall skulle det kunna vara liksom hans första, hans tryout.
Vi vet väl att Catwoman är med, vi vet att Riddler kommer vara med. Och det kommer och några till. Det känns att vi kommer blanda ett redan etablerat universum. Mm-hmm. Eller det är det jag hoppas på framförallt. Att vi, såhär, nu kan vi skippa Begins-grejen. Alltså lite som det Spider-Man Homecoming. Så, men vi vet vad som händer. Så nu är vi... Nu kör vi liksom Spider-Man.
Okej. Men vet vi om det kommer connectas emot DCU i övrigt?
Det vet vi ingenting om.
Det är så konstigt det här alltså. Det är så konstigt.
Ja, jag vet. Jag vet. Eller
jag blir förvirrad. Jag är uppenbar. Nu blir jag mer och mer provocerad. Det är samma sak som Star Wars. Vi har pratat om det 100 gånger. Men sista 3 Star Wars-filmerna, det är uppenbar så här. Vem är det som kör båten? Mm. Vem styr båten? Sluta trycka på gas. Kan vi inte bara sakta in lite grann?
Ja.
Borde man inte tänkt på det innan? Borde man inte lagt ut kursen hyfsat? Så här, jag tror att vi ska ungefär till Åland och inte hamna liksom i Skövde. Det hade varit jättejobbigt.
Ja, nej men det, jag känner nästan att jag inte orkar bry mig längre. Jag måste bara...
Och
jag måste,
där lägger vi alltså ner podden, nörden
jag. Jag får vandra ut i öknen och bara finna mig själv. Det är därför, så här, som nu sitter vi och dricker Aeropress-kaffe här, för jag har nördat in mig på kaffe. Ho-ho!
Just det, så snart
damn
kommer
you,
alltså,
Jonas Paulsson.
Så snart kommer alltså den här spin-off-podden som är Bönan och jag.
Exakt. Jag kommer gå igenom
ett... Jag och min Airpress.
Och det är bara jag och min Airpress.
Ja, exakt. Som Airpressar kaffe. Vill du ha en kort utläggning om vad en Airpress är för någonting innan?
Absolut, vi kan prata lite kort om det. Det är ett fantastiskt sätt att brygga kaffe på. Ni får googla det, det är svårt att förklara. Men det är ungefär som en fransk press, fast ändå inte, fast det har med vakuum att göra. Och du gör kaffet väldigt snabbt, väldigt kort och effektivt. Vad tyckte du om kaffet, Victor?
Ja, det var helt okej.
Okay. Ja, okay. Det är helt fantastiskt i alla fall. Och jag är väldigt glad. Och det här kommer ruinera mig. Ännu en gång.
Igen? Mm-hmm. Det här också?
Ja, nej.
Och med att lägga till här då, så har Fabian uppskattningsvis 400 DVD-filmer i det här rummet. Vi sitter uppskattningsvis hyllmeter av serietidningar.
Ja, och nu ska vi också... Alltså, jag är ju tvungen att packa ner lite. För jag gifte mig och jag var tvungen att...
Men
kompromissa.
Visste inte hon att det här kommer i paketet?
Jo, hon visste det, men det var lite såhär, snälla älskling, kan jag få in en bok här någonstans?
Nej, jag ska ha min alien-box. Men det har ju den här. Ja, men jag har den där med specialgjorda uttryck.
Så tills vi bor lite större så kommer det packas upp igen. Men så förstår. Lite har packats ner.
Jag förstår. Nej, men jag menar väl att du behövde en hobby, så att säga.
Jag behövde en till hobby.
Hur som helst. Det är inte därför vi är här.
Det är inte därför vi är här.
Varför är vi här?
Vi är här för att prata om... något som har blommat upp igen när vi snackar om typ rent intresse eller intresse, men det känns som vi växte upp under tiden då vi blickade tillbaka på historien och så här, andra världskriget var så här peak historia, det var då världen gick samman för att så här, förenas mot någonting ont och förgöra det och förenas efter det, och det var på något sätt så här, det känns som slutet på Last Jedi, höll jag på att säga. Inte alls Last Jedi. Ah, nej. Jag tar tillbaka det där. Return of the Jedi. Då vi alla hurrar och vi hör i bakgrunden Risa won! Det kändes som det.
Upplägget för kalla kriget, med andra ord, du pratar om.
Exakt. Mm. För det var ju inte riktigt så. Men det är ju lite så. Alltså, då vi föds ju 1990. Vi är på något vis... Det är ju slutet av allt det där också. Liksom som var emellan det där. Kalla kriget är över. Muren har fallit. Var det 91?
Nej, muren. Ja, 89-90 föll i muren och sen så upplöste
Sovjetunionen. Just det, det är Sovjetunionen.
De som bor på Balkan hade kanske inte hållit med om den beskrivningen av historien. Men,
nej, troligtvis inte. Hur som helst. Men det känns som nu vi ser, framförallt inom media, att ett annat krig har börjat liksom komma upp och talas om igen. Något som har använts väldigt sällan cinematiskt, vilket är första världskriget. Ett krig som jag känner mig enormt bortkopplat från, har lite koll på, och var alltid det här kriget i skolan som man bara, ja just det var ett krig innan också, men ja, men tyskarna sög ännu en gång och sen kom Hitler. Ja.
Ja, och ja, det är ju lite förenklat.
Exakt, och det är ju det där. Men nu, framförallt, och varför vi just drar upp det här nu, det är ju främst för 1917 som är blivit en enorm succé för att vara en krigsfilm. Och väldigt många sett den. Den var nominerad till massa Oscars. Vann inte så många. Men var väldigt favorittippad. Men Parasite tog hem allt. Så jag tyckte det skulle vara värt att prata om. För jag vill prata om andra världskriget.
Exakt.
Så det var kul att...
Exakt. World War II. Return of the Nazis. The Great War.
Episode 2.
Return of the Nazis. Exakt. Och nu är det ju så här att... Det vi försökte få våra grepp omkring här, det är ju så här filmer under första världskriget. Och när vi satte oss ner inför det här så tänkte vi så här, ja, men nu ska vi se en massa film från första världskriget. Det finns ju... Alltså det finns ju för fan nästan ingenting.
Nej, det är det som är så fascinerande med det. Och jag tänker att vi ska komma in, försöka lista ut varför. Men först, Victor, i vanlig ordning. Vad är din relation till första världskriget?
Min relation till första världskriget är filmen Gallipoli från tidigt 80-tal med Mel Gibson. Mm. Under en period så var jag väldigt Mel Gibsonig, som du kanske kommer ihåg.
Det känns lite av vår generation, tills han då liksom...
Ja, tills han inte var lika rolig längre.
Nej.
Tills man började få reda på hur han var på riktigt och inte bara i film. Hur som helst... Då såg jag Gallipoli, för att jag hade sett We Were Soldiers, hade sett Dödligt vapen, hade sett Braveheart och tyckte att det liksom var så här, jävlar vilken cool kille, han kan inte göra dåliga filmer typ. Passion of Christ såg jag dock också i samma veva, vilket är lite weird, för jag tyckte inte att den var så bra, men det var ungefär som...
Men han var inte med i den, nej. Han gjorde den.
Ja, han var ju bara ansvarig.
Så det räknas inte.
I alla fall. Nej, men så här, såg Gallipoli, och ungefär på den nivån då, när man var så här 11-12 och tyckte så här att krigsfilmer var väldigt fräckt, så såg man den och det var så här, okej, det här var ju en ganska udda typ av krigsfilm. Mm. För att den är ju ett otroligt antikrig.
Mm.
Och den är otroligt så här, det är ingen valiant överhuvudtaget i den.
Nej.
Och egentligen det enda liksom slaget är sista 20 minuterna i filmen.
Mm. Precis.
Så att,
men såg du den här, hade du den här på DVD?
Nej, men jag såg den när jag gick på TV någon gång typ så här då. Och sen, jag tror jag sett den två gånger under den perioden. För att jag liksom, det var en film som var så här, det är svårt att relatera till ni barn där ute idag som kan se filmer.
Victor satte precis sin hand på sin höft för att verkligen trycka på hur vuxen han är.
Ni som växer upp idag som är vana vid att så här, snabbt kunna konsumera någonting och på olika sätt. Alltså, jag kommer ihåg att den här... Det var så här, farsan berättade att Gallipoli kommer gå på TV på fredag. Och man bara, what?
Liksom, skriv ner i kalendern.
Ja, men typ, jag väntade så här, typ 4 dagar liksom, så här, för att vi skulle se den på fredag på TV4. Ja. Liksom. Alltså det var verkligen på den nivån.
Grabbar, jag kan inte ses i helgen. Jag ska gå och se Gallipoli med pappa på TV3.
Ja, men typ, det var på den nivån. För att jag hade sett typ halva. Jag tror första gången jag såg bara andra halvan. Och andra gången jag såg den något år senare så såg jag hela. Och då var det så här, den här Whispers of a Nameless Fear. Det var den och Independence Day, vet jag, var samma sak. Jag vet exakt den handlade om, jag hade aldrig sett den. För att man gick och pratade om den. Och, och det var en sån film. Och då ville jag så här, den här ska man verkligen se. Och jag kommer ihåg att man så här, aha, var det här som var den? Och sen så kommer man bara ha sett sista scenerna. Men sen i efterhand så har den växt fram och blivit väldigt bra. Och jag har fina associationer i efterhand med den.
Vi kan komma in på djupet på den lite senare. Men så min fråga där är, om det var din första kom till första världskriget, vad var din då? För det är ju från ett helt annat håll.
Fast
ett slag
inte.
Som typ inte är... jätteberättat.
Nej, fast egentligen handlar det om typ samma skit, för att det går ut på att de gräver ner sig och står och skjuter på varandra och så är helt onödigt så åker de därifrån. Det är ju liksom, det är det hela kriget gick ut på, mer eller mindre.
Ja.
Så att, det är klart att du hade ingen aning om princip och Frans Ferdinand och gänget. Liksom. Men ja, vad är din relation?
Ja, men, som jag öppnade med här, att just det, jag hade verkligen, det var det där första kriget och sen kom Hitler. Man lärde sig väldigt lite om det i skolan, vad jag minns, för att det var inte det viktiga kriget. Vi ska prata om nazismen, för det var objektivt bara bad, och det borde vi lära oss om, och det finns så mycket mer att plocka därifrån.
Med facit på hand är det tvärtom, men...
Ja, så jag hade bara ingen relation till det. Och sen kom jag ihåg, det kanske var något tidigare, men vad jag minns var när jag såg extra materialet till våra kära extended edition på Sagan om ringen. Så pratar Peter Jackson väldigt ofta i den om första världskriget, och han nämner det i två instanser, och den ena just han säger att första världskriget var bara sämst, det var onödigt, det var liksom, det är någonting historia vill att glömma, och andra världskriget ser som någonting väldigt heroiskt. Jag minns inte vilken kontext han säger det i gentemot Sagan om ringen. Och sen pratar han om att de drog mycket inspiration från första världskriget när det kom till teknik och sånt där, just när det kom med maskineri versus skog och allt sånt där. Det som Tolkien också var väldigt intresserad av, med tanke på att han slogs i första världskriget. Han var i Somme, var han inte?
Vet inte faktiskt.
För att han slogs i Somme.
Väldigt, väldigt många britter slogs där, så att risken finns.
Men då minns jag bara att Peter Jackson pratade om det, om just att det var då det var hästar mot pansarvagnar. Och jag bara, varför visste inte jag det här? Det låter ju asläbbigt och coolt samtidigt. Och det var så här, det var på något sätt min ingång till det. Och sen har man väl snubblat på det här och varit sett några filmer, men jag har aldrig riktigt läst på om första världskriget, vilket jag skäms lite för.
Mm.
Men det är ju därför jag har dig. För att nu kommer vi vända på stolarna lite. Men Victor här, ni som inte vet, men ni som har varit med ett tag, vet ju att han är ju lite av en historienörd. Och det är ju där han kan komplettera mig.
Och där är också, alltid när man pratar om historia och pratar om länder så blir det lite känsligt. Därför så tar vi redan nu, om det är någon som känner att historien blir förfördelad och att vi har fel eller någonting sånt där, så mejla oss jättegärna på jan.go@expressen.se. om ni har några tankar på att vi säger fel, så rättelser skickas gärna dit. Jo, så här. Det finns en text. Den släppte, jag är ärligt talat, jättedålig källhänvisning nu.
Mm-hmm.
Men The Guardian har publicerat den i alla fall, och den finns som en internetmeme lite hashtags. Och det är ju om man förklarar första världskriget som en barfight. För att det är typ den bästa förklaringen jag någonsin har läst. Därför har jag tagit mig friheten att, att printa ut den och förkorta den. Så att
nice.
Håll andan här nu i 3 minuter, Fabian. Mm. Och så ska jag läsa upp hur första världskriget skulle vara som en barfight. Germany, Austria and Italy are standing together in the middle of a pub when Serbia bumps into Austria and spills Austria's pint. Austria demands Serbia to buy a new complete set of suits because there's a splash on his trouser leg. Germany expresses his support for Austria's point of view. Britain recommends everyone to calm down a bit. Germany rolls up its sleeves, look at France and punches Belgium. France and Britain punch Germany. Austria punches Russia. Germany punches Britain and France with one hand and Russia with the other one. Russia throws a punch at Germany but misses and nearly falls over. Japan calls from the other side of the room saying it's on Britain's side but stays there. Italy surprises everyone by punching Austria. Australia punches Turkey and gets punched back. There are no hard feelings, though, because Britain made Australia do it. France gets thrown through a plate glass window and gets back up and carries on fighting. Russia gets thrown through the same window and gets knocked out, suffers brain damage, and wakes up with a complete personality change. Italy throws a punch at Austria and misses, but Austria falls over anyway. Och sen då, Italy raises both fists in the air and runs around the room chanting. America waits until Germany is about to fall over from substantial punching from Britain and France, then walks over and smashes it with a bar stool. Then it pretends like America won the whole fight all by himself. By now, all the chairs are broken and the big mirror over the bar is shattered. Britain, France and America agree that Germany threw the first punch and the whole thing is Germany's fault. While Germany is still unconscious, they go through its pockets, steal its wallets and buy drinks for all the friends. Och det är ungefär exakt så det sker. Det vill säga, alltså, i grund av, jag skar ut väldigt mycket i själva plottandet av det här, för att i början så går de bara, de tar varandras händer och går iväg i så här olika hörn och pratar med varann varann hela tiden innan. För det man ska komma ihåg, det är att hela världen längtade typ efter krig, vilket låter jävligt weird. Och som sagt, återigen, det här är källhänvisningen är sådär, men jag har läst någon bok typ.
Ni lyssnar på nörden, ja.
Vi tar det här by heart. Jag vet att jag säkert kommer att ha väldigt mycket faktafel, men ni får ungefär så här gick det till.
Yes.
Krig var glorifierat under den här perioden. En av de stora grejerna var ju att krig hade aldrig riktigt rapporterats på det sättet som det hade gjordes efter kriget. Det vill säga att du hade typ inga journalister med på det sättet, utan du hörde bara om the valiant struggle between, alltså, och så det var mycket propaganda, det var mycket så här, det var svårt att få reda på hur fan hemskt krig egentligen är,
för att har du väl en massa soldater som skickar brev till sina fruar om hur, och liksom försöker bara smörja över hur fint det kanske är och ädelt.
Och krig har liksom funnits, det var så pass, det var ju krig jämt, tänkte jag säga, under den perioden. De senaste åren där hade det inte varit i Europa, men det var ju ändå väldigt mycket liksom. Och sen så hade du de stora imperierna, Austrian-Hungary Empire, alltså Österrike-Ungern liksom. Du hade stora Ryssland, Tsarösterdömet Ryssland, och du hade Tyskland som hade varit i krig med Frankrike några år tidigare, men det var liksom, det var, och alla var lite osams. Så att det låg liksom och puttrade hela tiden. Och det var det som en av de stora grejerna också, det är ju såklart nationalismen. Alltså, även i Sverige kan vi ju vittna om det, hela Götiska förbundet och allt det där. Alltså, de var så jävla upppumpade på att de själva var bäst i världen. Typ alla länder. Det byggdes liksom en stor nationalism i hela Europa. Så att helt plötsligt var det så här, det hade varit coolt att gå i krig. Alltså, vet, alla rustade, alla var så här, men ingen var riktigt så pass osams som man ska börja slåss.
Nej.
Och där tycker jag då allegorin med att serbisk-bosniska nationalisten Gavrilo Princip skjuter då Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand i Sarajevo. Och det blir startskottet, vilket är så här, ja, alltså, ärligt talat, nu är det ju så att Österrike-Ungerns kejsare, hans fru hade blivit liksom skjuten 20 år tidigare. Och i Serbiens kung hade blivit också så här skjuten bara 4-5 år tidigare. Alltså det, så här, det var hänt ganska mycket sådana typer av grejer av liksom, ja men jag vet inte riktigt vad man ska kalla dem, men det är ju ändå liksom nationalister som vill liksom, hej, starta ockupationsmakten. För det ska man också komma ihåg, hela jävla världen var ockuperat av väldigt få länder. Det vill säga, England hade ju, inte precis, men de 60, ja inte riktigt då heller, för det är några hundra år innan, hade de ju tappat USA, men de hade fortfarande Indien, de hade otroligt många kolonier i Afrika. Tyskland hade många kolonier i Afrika. Alltså, och i Indonesien, eller vad säger jag, i Oceanien. Och det blir liksom, allt mer eller mindre styrdes utifrån koloniperspektiv. Hela världen i princip var liksom, eller en stor del av världen var styrd ur ett koloniperspektiv. Vilket ju också gör att blir det liksom, det är därför man kan säga att det blev ett världskrig på grund av en europeisk stor konflikt. För att de var ju överallt liksom. Mm. Även Australien var ju fortfarande under brittiska kronan, om man räknar det så.
De typ det blir liksom en dominoeffekt.
Ja, exakt. Så att, om det nu blir, det blir i alla fall så. Frans Ferdinand blev skjuten. Vilket är motsvarigheten till att Serbien går in i Österrike-Ungern som spiller lite grann på sina byxor och kräver, nu får du betala för en helt ny kostym. Ja. Och det är det de gör. De försöker typ säga, fast vänta lite här nu får du betala shitload of money. För att det är ju ert fel. Och det finns ju inget bevis för att Serbien har visst att den här snubben skulle göra det. Så att det blir dumt.
Mm-hmm.
De blir osams. Och Serbien är polare med Ryssland. Österrike-Ungern är polare med Tyskland. Tyskland är osams med Frankrike. Frankrike är polare med England. Men England säger som sagt, det är lugn. Alltså, vi gör inget dumt här nu. Så ryssarna börjar mobilisera. Och en av de grejerna som man säger liksom ska vara teorin, eller som är hyfsat grej, det är ju att de hade ju en stor fortified wall. Alltså de hade ju sina skyttegravsgrejer mellan Frankrike och Tyskland sedan de tidigare krigen, några år tidigare. Så att det var liksom ingen idé att gå in där. Så att ryssarna, eller att tyskarna då ville ju komma in i Frankrike, då går de inom Belgien. Mm-hmm. Alltså de invaderar mer eller mindre Belgien för att vi måste till Frankrike, för där finns ingen skydd. Och vilket de gör att om de invaderar Belgien, fan, då måste ju engelsmännen in också.
Ja.
Och sen är allting igång.
Ja.
Och så är det mer eller mindre, alltså det som är det mest alltså det som är mest fascinerande, om man säger så, med kriget, det är ju att det är så jävla hemskt.
Mm-hmm.
Och det anledningen till att det är så jävla hemskt, det är ju för att folk var ju, det var ny teknik men gamla officerare.
Ja, just det, alltså, gamla tillvägagångssätt.
Ja, men old habits die hard, om man säger så. Alltså det var ju, det, precis som du beskrev, när hästar stormar pansarvagnar. Mm. För det var ju så de gjorde. De gjorde liksom kavalleriattacker ut mot kulsprutor.
Ja.
Så vad gör ni? Mm. Så har vi slagits i flera hundra år. Ja, men det går ju inte längre. Alltså, ni har ju, och det är uppkomsten av giftgas och du har liksom allting. Så det blev ju bara den typen av krig där man bara gräver ner sig och så står man och skjuter på varandra hela tiden.
Mm.
Men med det sagt så försöker de ju, det är ju inte bara det att de låg inte still. För man säger till exempel All Quiet on the Eastern Front, Western Front, som är en känd bok. Där, och så tänker man ju så här, när man tänker tillbaka på den boken eller så tänker man, just det, med skyttegraven, då låg de bara still och sköt på varandra i 4 år. Det var ju inte riktigt så, för att de tog,
det är den bilden jag har.
Ja, exakt, för de tog ju typ 100 meter, men då hade de ju 4-5 trenches till bakom. Så då blev det ju en ny front med 100 meter skillnad, och sen kanske en andra stormade och så stormade de här och så stormade de här, och så blev det liksom fram och tillbaka. Så att otroligt onödigt mycket folk dog för mer eller mindre ingenting.
Hur många var det som dog totalt?
Dålig koll, men jag för mig att det är knappt 20 mil som dör. Och sen
det är
så
här, helt sjukt.
Jo, men sen ska du räkna på att de som är skadade också är typ nästan lika mycket. Plus att spanska sjukan som kom ut i slutet på kriget som tog typ 20 miljoner till. Fast det är ännu mer förresten, för att om du räknar över hela världen så är det jättemycket. Men lita inte på mig här i siffror, men det är sjukt mycket folk som dör även i spanska sjukan. Det är nästan lika mycket folk som dör i spanska sjukan som sen i första världskriget. Och det är på grund av spridningen här.
Mm.
För övrigt, spanska sjukan som kommer från USA. Ja, men de säger att de kom USA, de via kolonierna i Afrika på något vänster, för att det var något skepp och sen så spred sig. Men allting var ju, det låg censur överallt. Den enda som var, Spanien var ju inte i krig.
Mm-hmm.
Så de hade fri press, typ citationstecken fri press. Men så att de berättade, alltså, vi håller på att bli jättesjuka här. Och alla andra säger bara, det är Spanien som har gjort det här. Vi är inte sjuka, så att, det måste vara spanska sjukan där. Det är absolut inte vi som har gjort det. Vilket visar sig sen att det var ju överallt. Enkelt.
Mm.
Men det här leder ju till Alltså om du tänker att du är en ung nationalistisk man, ponera att du är dig själv i England eller i Tyskland får det vara, och du får reda på liksom så här, nu är det körigt i Europa liksom. Vi måste ta vår flagga och visa att vi är bäst i världen igen. Vill du vara med?
Mon Dieu.
Ja, men alla säger ju alla säger ju typ ja, det är liksom så här, det är klart vi ska gå ut och visa oss tappra. Och du har de här stora processionerna med liksom så här marscherade soldater med blänkande hjälmar och allting liksom på väg till fronten. Och sen så får du typ aldrig riktigt reda på hur jävla äckligt det är vid fronten. Nej. För att det är inte det som kommer ut såklart. Men det är också det här, som sagt, det första kriget där man faktiskt börjar säga okej, vi kan faktiskt filma hur illa det här är. Och hur hemskt det är. Jag vet att kriget vid Krim också samma sak, att det var en massa så här bilder som kom ut. Men det här är ju bland de första riktigt stora gångerna man faktiskt folk hemma i citationstecken tv-sofforna, kanske inte under själva kriget men åtminstone i efterhand faktiskt fick se hur hemskt det var. Mycket av det, med det sagt, mycket av det vi ser dock i tv är ju reenactments. Alltså av filmerna man ser liksom av trupper som springer upp och ner och sådana saker, så är det quite obvious att de inte har stått och filmat ovanför trenchen och springer upp, utan de gjorde ju sådana reenactments, alltså på plats dock, men ja, inte under heavy fire.
Det är så att vi aldrig tänkt på det, att det är egentligen första krig, stora krig med kameror.
Första stora, nu don't quote me on it, men de har haft med tidigare. Men det är ju
Nej, men det är ju liksom, det är inte långt, alltså kameran är ju ganska ny och filmkameran är ju sproilans ny. Det är intressant.
Oavsett i alla fall, det finns en känsla av att alla vill ut och visa sig coola och de kommer dit och det går åt helvete. Hur som helst, ska vi nu prata om filmer i första världskriget? Och min första fråga till dig är ju då liksom, varför ser vi så få filmer i första världskriget medan vi ser shitload av filmer om andra världskriget?
Yes. Och nu kommer jag precis som du här också, bara det här är spekulation från min sida. Alltså, jag har inga så här tung bok bakom mig och massa professorer som jag har konsulterat med, utan det här är bara egentligen min gissning. Men som känns ganska självklart, så det känns inte som jag vänder upp en ny sten. Det är inte ett uttryck. Ja, nej, men det jag tror är just för att det är väldigt svårt att porträttera någonting där det inte finns tydliga sidor, inte en tydlig hjälte, inte en tydlig fiende. Och som du säger, det är bara misär. Det är inte kul att titta på. Plus man måste också komma ihåg kontexten som, alltså, när filmer görs. Så att om vi kollar just alltså, början på mitten av 1900-talet. Alltså, som du säger, nationalismen är hög. Efter första världskriget, in på andra världskriget, nationalismen är fortfarande ganska hög. Vi vill inte prata om hur vi alla bara fuckade ur, fuckade upp och bara gick hem. Det vill vi inte se, för att vi vill liksom proppa upp oss själva som de här stora, vare sig det är England, Frankrike vill absolut inte prata om, tyskarna definitivt inte, amerikanerna vill bara glömma. Det fanns inte utrymme för att göra sådana filmer. Och sen kommer andra världskriget, och efter det då är liksom de allierade hjältar, och då ska vi inte sitta och göra film på då vi inte var de där hjältarna. Varför ska vi göra det för? Det här är ju vår storhetstid. Så att det fanns aldrig riktigt utrymme att göra antikrigsfilmer. Antikrigsfilmer blir egentligen en stor grej, det är absolut alltid funnits, men det blir ju runt Vietnam där. Då börjar alla liksom, okej, det här är ganska uppenbart fel. Det här borde vi titta lite mer på. Och då görs fler filmer liksom, även kopplat till andra krig och sådär. Så jag tror det är mycket bara det. Alltså det är otroligt svårt att porträttera, för beroende på vilket land som gör det också, så har det helt olika förutsättningar för hur kriget ser ut. Och, ja, och vem vill göra det? Så det är väl det som är min så här korta.
Det finns ju en inte en urban legend, för det är faktiskt sant, men det är mytologiserat, den första julaftonen i skyttegravarna, om du har hört det.
Är det fotbollsgrejen?
Ja, när de liksom slutar och skjuta på varandra och går upp och spelar fotboll. Och det är också ett så här tecken på att de är inte här för att de hatar de andra.
Nej,
alltså de är liksom här för att göra en tjänst mot sitt land. Liksom. De har ju inget agg mot de andra, eller allegedly. Åtminstone liksom inte grundat hat på det sättet som det sen var mot nazisterna. Liksom, nej, som var de ondaste i världen enligt liksom, den världssynen, den andra världssynen. Så att det finns ju liksom så här, det är ju inte personligt på samma sätt.
Nej.
Alltså, och där tror jag att de flesta första världskrigets filmer är ju, det handlar om någonting annat. Antingen som antikrigsfilmer, det vill säga så här, det här är bara hemskt och äckligt, eller så handlar det om någonting helt annat. Och så råkar första världskriget vara liksom
backdropen.
Precis. Så, och medan första världskriget, eller andra världskrigets filmer, då handlar det om så här, världens ondaste personer är nu ute och sprider sin ondska, vi måste se till så att vi överlever, att den här världen klarar sig. Och det är någonting helt annat, då blir det Star Wars liksom.
Verkligen, det var precis det jag tänkte komma. Det är exakt det, för Star Wars är i stort sett bara andra världskriget i ett annat skal. Och där kan du ännu en gång göra det. För Star Wars är ju dessutom också mytologi, det är fantasy, det funkar i liksom det tolkeneska. Vilket också fascinerar med Tolkien, för att Tolkien är ju mest influerad av första världskriget, antar jag. För det är det han var del av. Nu skriver ju
han skriver den efter också.
Efter andra efter andra, ja precis. Så att det finns väl lite av det där i också. Men nej, men det är det som är fascinerande. Och andra världskriget också är så mycket mer, och brist på bättre uttryck, alltså färgstarkare också just, alltså sidorna ser ju också så tydligt. Alltså nazisterna ser ju uppenbart onda ut i den här klassiska peepshow-sketchen då två nazister sitter typ i en bunker och bara, are we the bad guys?
No, we're not.
We have skulls on our heads. Och där blir det mer färgstarkt. Vi har olika genrer, för vi kan kolla på andra världskriget-filmer som krigsfilmer, och sen finns det förintelsefilmer. Så det finns också så här flera olika fragment av det kriget där, med sina olika doser av hemskheter. Och så här, första världskriget är ju typ bara nyanser.
Mm.
Men vi kan inte riktigt så här pinna ner vad exakt.
Jo, men och det är där som är det stora problemet. För det är ju en politisk konflikt som handlar om så här, vilka är kompis med vilka. Men Italien var ju med, de andra var ju med Österrike, Ungern och Tyskland från början, men vänder sida mitt i kriget till exempel. Och alltså det är så här, det är ju liksom, det finns ju ingen riktig logik. Ryssarna gjorde ju samma sak. Det blev ju revolution, så de drog ju sig ur mitt i också. Mm. Med att byta ledning. Mm. Alltså det finns ju otroligt mycket svårbegreppbara grejer. Ja. Vilket gör att när du även liksom sen, alltså du väldigt sällan du ser någonting heroiskt i en första världskrigsfilm.
Nej, verkligen.
Det mesta är så här, det mesta du ser skulle jag säga, det är ju rabiata officerare som gör fel beslut baserat på, ja men fel grejer liksom.
Verkligen, det är typ den gemensamma nämnaren i alla.
I nästan alla filmer, eller hur?
Mm.
Jag skulle säga så här, borde gå in på den första filmen rent tidsmässigt som jag kan komma att tänka på, som handlar om första världskriget. Och det är ju en film som faktiskt har nämnt här ganska mycket tidigare, och det är ju Stanley Kubricks Paths of Glory.
Yes.
Och då ska jag bara säga att jag har ju sett den här åt dig. Du sa att jag skulle se den, och för att liksom basera hur verklig och så den var. Och jag skulle säga så här, ja men Blaze of Glory, den är ändå så här, jag tycker Will Ferrell gör en helt okej tolkning. Jag förstår inte riktigt den här med konståkningen, för jag trodde inte att det var så
stort. Jag tror fel film.
Nej, men det är den. Och han från Napoleon Dynamite.
Ja, nej, precis. Det är en annan film. Det är Blades of Glory. Det här är Paths of Glory. Blades of Glory handlar om extravaganta konståkare. Och Paths of Glory handlar om skyttegravarna i Frankrike under första världskriget. Där människor döms till döden för ett brott de inte har begått.
Ja, men jag tyckte att det var lite sådär svårt att få in i konceptet av...
Du kanske såg det som en sådär fin metafor för liksom... För
nej, men jag tänkte kriget. Att det här utspelade sig på västfronten. Det var, okej, fast det kanske inte gjorde det då.
Nej, jag tyckte att det var...
Alltså, tidsenliga kläder var sådär enligt den felkastad Will Ferrell också. Ja. Okej, men då förstår jag. Nej, men då får du prata om den.
Okej. Okay. Men vi såg ju den här inför Kubrick-avsnittet... Lyssna på det. Jag tror det avsnittet är lika långt som Barry Lyndon, om inte lite längre. Ber om ursäkt för det. Nej, men så vi såg den, jag hade sett den innan såklart, men vi såg den tillsammans då. Och du liksom, jag första gången jag såg, man blir så otroligt gripen av den filmen. Och det är så korrekt sätt att porträttera. För den här filmen kom i en tidpunkt då sådana här filmer inte gjordes. Antikrigsfilm, första gången, vad är det här? 1960... 60... Ja, det är typ 1960 tror jag, 59-60. Så att det är ju, alltså de är ju fortfarande på, alltså lever fortfarande på bruset från andra världskriget. Bara yes, vi tog ju hem det här och fan vad bra att vi räddade världen. Och så kommer Kubrick här och bara så här, ja men kolla på den här grejen. Nu porträtterar ju det inte amerikaner, det porträtterar fransmännen och ja, amerikaner allvar så förtjut i fransmännen, men ändå, det är ju fortfarande liksom Kirk Douglas som är den här manligaste av manliga amerikanen som gör den här slags filmer, vilket också inte var någonting. Han var Spartacus, eller det var han sen. Men han hade, det var den bilden man hade av honom. Han var den här typiska hjälten.
För övrigt, rest in peace.
Rest in peace, ja. Det var därför jag såg honom för ett tag, så jag ville se min favorit Kirk Douglas-film, vilket är Paths of Glory. Har ni inte sett den? Den är otroligt bra. Kirk Douglas gör en fantastisk prestation mot sin typ. Men där har vi lite den här klassiska grejen av att det är ju uppenbart ledarnas fel. Så simpla plotten här är att en general får order från toppen att i stort sett gå in i skyttegravarna, se till att de genomför en attack mot tyskarna som i stort sett är omöjlig. typ alla kommer dö, men du kommer få en promotion av det, så att det bara gör det. Han tar det gärna. Han ifrågasätter det bara en gång, men sen bara okej, okay, men jag kommer ju få min fina promotion, så att ger orden, alla protesterar emot, det här kommer gå till, vi kan absolut inte göra det här. Det genomförs ändå.
Alla dör.
Alla dör. Och det på grund av att det går bara haywire, så blir det reträtt, och så fransmännen flyr och drar sig tillbaka. Så då som straff då, så får så varje bataljon, om jag uttrycker mig korrekt, måste välja ut en soldat som ska straffas kollektivt till döden för då brottet av att vara feg i stort sett. Och Kirk Douglas spelar då en högre officer som då ska försöka rädda de här männen från att hängas eller skjutas. Och där har vi ju de här fantastiska scenerna, de här generalerna sitter i de gamla franska slotten som har varit tomma i stort sett sedan revolutionen, som nu de fyller ut, och de pratar om hur de har inrett det med varandra, och liksom, man ser den här uppenbara kommentaren på gamla Frankrike och det gamla klassystemet de hade, hur det är tillbaka, och nu är det bara de här nya ledarna som sitter där och gottar sig och bryr sig inte om männen de skickar iväg för att dö, för det handlar i stort sett bara om vilka platser de tar, det här är ju bara karriärstegare för dem och att kliva upp. Och det är en sån fantastiskt bra mix mellan en krigsfilm och courtroom drama i stort sett. Vi börjar ju typ i skyttegravarna. Eller vi börjar allra först i slotten då den här orden ges ut. Men sen är det i stort sett skyttegravarna. Och vi har en fantastiskt bra krigsscen då vi ser den här attacken gå igång. Med otroligt snygg och rå tracking shot på den här attacken. Och sen har vi en kvällsscen då några ska infiltrera Ingemansland. Och vi har den här fantastiska bilden av hur de kryper och vi ser bara lera i stort sett i kontrast. Vi ser inte riktigt, vi bara tänker att det är lera. Och sen så skjuts det upp en flare gun och så är det bara ett hav av lik som vi trodde var lera. Så jävla snyggt och rått, och man tänker så här, herregud, det här är en film från 1959.
Den ser typ modern ut.
Ja, ja. Och ser man den nyrestaurerad, alltså Kubrick får ju mästare på foton, den är svartvit men den ser otroligt jävla krisp och vacker ut. Och sen går vi över då till en courtroom drama då Kirk Douglas försöker rädda de här männen, och det är, jag ska inte spåra något, men det är i stort sett omöjligt på grund av att det är ledarna som ser efter ledarna. Och,
alltså, så här, utifrån det perspektivet så håller ju inte riktigt vår tes här nu kring antikrigsfilm, men så här, den håller på ett sätt, för att helt plötsligt så ska vi göra en antikrigsfilm, men då kan vi inte ta dem när vi befriade Europa, utan då måste vi göra om det andra kriget, du vet, det där andra.
Ja, liksom. Precis.
Och därför håller det sig, men samtidigt så tidsmässigt när den görs är det lite weird att den görs redan nu, för att jag, som du sa innan, i mitt huvud så har alla antikrigsfilmer börjat poppa upp efter Vietnam. För då blir ju fråga två, alltså om du leker utifrån perspektivet, Forrest Gump pratar om det här också, när Lieutenant Dans familj har ju slagits i alla krig.
Ja, just det.
Det är ju en grej. Det är montaget. Liksom. Det är montaget. Han slogs i befrielsekriget, sen i amerikanska inbördeskriget, och sen var det i första världskriget och i andra världskriget, och nu ska han också få göra det äntligen. Liksom.
Precis.
Det är lite samma känsla inför Nam då, eller åtminstone i hans perspektiv. För att säga, ja, men de som gick ut och slogs i första världskriget, de hade ju den aspekten. De hade ju också så här det heroiska på grund av sin nationalism, och inte på grund av vad som faktiskt hade hänt. Men det måste ju vara samma sak inför Vietnam. Det vill säga när, alltså, kan du höra att din pappa har varit och med i det här stora, slogs mot det här stora monstret, nazisterna liksom. Och nu ska du få chansen att göra likadant, och så hamnar du liksom i djungeln och skjuter på folk som du inte riktigt vet varför. Och, alltså, du vet, det, är så här, det måste ju vara samma känsla.
Verkligen.
Stickspår.
Nej,
och sen då, så om man bara tänker till hur, ja, vi kan avsluta med det här istället, för det är konsekvenserna av kriget, för du är aldrig riktigt med i filmen. Jo, om vi fortsätter här nu då, filmmässigt, tänkte jag ska göra några nedslag. Paths of Glory rekommenderar 100%.
Oh gud ja, alltså, jag skulle nog, vi började på topp, det är min favorit om vi kollar på första världskriget filmer, 100%.
Och sen kommer då en film som jag har upplevt väldigt många gånger, precis, och det är ju Gallipoli, som jag nu fick dig att se.
Yes.
Vad är dina spontana reaktioner på den?
Alltså, det är Peter Weir som har gjort det, vilket jag var förvånad över. För jag är ett stort fan av Peter Weir. Han har gjort, alltså, antagligen din favorit, Master and Commander, Truman Show, Witness, han gjorde The Way Way Back, eller The Way Back, inte The Way Way Back, The Way Back.
Inte så långt bak.
Det finns en som jag för mig heter Way Way Back, och så finns det The Way Back, som har senaste film, som är jävligt bra. Som jag såg lite kopplingar till i den här. Otroligt så här bra och versatil regissör. Jag älskar såna här gamla regissörer som kan typ sätta sig i vilken genre som helst, bara göra riktigt jävla bra. Det här är typ en av hans första filmer. Så det var här 1980 tror jag.
Ja, och något år efter. Det är ju efter Mad Max.
Ja, det är efter Mad Max. Mm. Okej, okay. Han ser riktigt färsk ut, Mel Gibson. Ja, han är så jävla ung. Men, och jag kollade på budgeten, det var typ $2 million. Det är en australiensk film. Och det jag märkte var så här, det här är en film för människor som vet vad det här slaget var.
Mm.
Den spelar för australienare. Och jag som inte har någon kontext av det här slaget, jag vet, det kanske är jättestort. Jag är allmänt bara historiskt dyslektisk. Och dyslektiker i verkliga livet. Ja, alltså, jag fattar, jag kan inte historia så bra. Men så det här slaget kändes som någonting som, okej, det här är för australienare, inte riktigt för mig. Det känns som något för dem. Och filmen känns en aning billig och lite liksom... Ja, den ringde inte på mina klockor om man säger så.
Jag håller ju inte med, för att det är ju inte så. Den spelar för australienare, verkligen. Men den spelar ju också för australiensarna som inte riktigt visste om vad som hade hänt.
Mm-hmm.
Och alltså, för filmen görs ju, den är ju lite så här production hell, det tar sjukt lång tid innan den görs och innan den får founding, för att ingen tror att den här kommer inte någon vilja se liksom.
Okay.
En jävla downer. Men sen så är det typ så här, ungefär som det de försökte göra med filmen Australia, det vill säga liksom så här, hylla australiensiska folksjälen typ. Mm-hmm. Det är ju det de gör här också. Filmen går ut på att Mel Gibson och den andra snubben som inte kommer vad han heter är liksom, de är track runners, alltså de springer.
Mm.
De är väldigt duktiga på att springa. Så då en ganska lång utläggning, första halvtimmen handlar mer bara om att springa fort.
Ja, precis.
Det är det enda, det är lite Luke Skywalker, att han, så här, han som springer fort, vår huvudperson då, han pratar om kriget. Jag vill också joina, men han är för ung så han får inte liksom. Mm. Så han ska åka och springa istället, springtävlingar. Han är svinduktig på att springa. Och Mel Gibson är från en annan del, han är lite mer den världsvana coola snubben som också är bra på att springa, men inte riktigt lika bra. Och sen så får man följa då, så kommer de underfund med att de ska ta värvning. Eller han, springsnubben vill det, Mel Gibson vill inte det, för att han är helt ointresserad. Och så åker de och ska ta värvning för att göra de här tryoutsen. Och sen så är de i armén och utbildas i Egypten, och sen mot så här, sista delen, då hamnar de faktiskt i strid.
Mm.
Det är ju liksom hela filmen. Och hobbyanalysen på den är ju att, men, så var det ju typ.
Mm.
Alltså jag menar, du sitter på andra sidan jordklotet, och jag gillar verkligen den tanken också när de håller på att prata, när du träffar Mel Gibsons pappa, när han säger liksom så här, I want to enlist. Och bara, men varför ska du göra det? Det är ju liksom, engelsmännen du slogs för. De sköt din farfar utanför Dublin. Ja, för, vet, så här, hela, varför ska du slåss för ockupationsmakten? Liksom?
Mm.
Och det har man aldrig riktigt tänkt på, att så här, britterna tvingade australiensarna mer eller mindre att slåss, men australiensarna var ju så här, okej. Okay. Mm. Alltså, de var ju en koloni situationstecken i den aspekten. Men ändå så var det så här, men det var rätt. Vi måste göra det. Vi måste stå upp för moderlandet och drottningen. Och sen när de väl kommer dit så behandlas de som skit.
Mm.
Alltså det är liksom, det är motsvarigheten till arrows are expensive, send the Irish.
Mm.
Alltså, och Gallipoli var ju ett total militär katastrof verkligen. De landsatte ju 250 000 australiensare som skulle försöka hitta vägen till Konstantinopel för att öppna liksom mot vägen, sjövägen mot Ryssland.
Mm.
Men de fastnade mer eller mindre på en strand i ett halvår och sen fick de åka därifrån. Det är liksom hela, det är det som hände i Gallipoli. Det hände ju ingenting rent liksom. Det rörde sig, fronten rörde sig ju aldrig där liksom. Utan det var ju bara shitload av folk som dog. Både på grund av, mest på grund av Winston Churchill om man ska vara ärlig. För han var en av de som löpte strategierna. Han var ganska liksom, han var inte så omtyckt efter första världskriget. Och sen så redeemade han det ganska rejält.
Ganska rejält. De har ju verkligen typ nästan en Pass of Glory-scen där också. Där också har de här generalerna som bara keep on going.
Mm.
Oavsett vad, liksom. Trots att folk bara faller som flugor.
Jo, men det, så var det ju.
Mm.
Alltså, de hade ju den gamla taktiken att skicka upp hur mycket... Alltså, attackeras, spring mot fienden liksom.
Mm.
Och de, men de har ju kulsprutor. Mm. Nej, men det här funkar i flera hundra år. Spring mot fienden.
Ni har liksom bajonett.
Ja, exakt. Och de hade ju inte skott heller.
Nej.
De säger ju det så här, ladda ur vapnen, spring med, ta bajonetten liksom. Nej. Varför i helvete nu man skulle göra det? Men ja, i alla fall. Och för sista 20 minuterna då är det är då man är på Gallipoli liksom. Och jag tror inte att det är meningen att du ska veta hur det går och varför de är där och så, utan du är ju perspektivet av en soldat.
Mm.
Du värvas in i armén. Du får åka till Egypten och liksom se alla exotiska människor där och ha liksom mm. lite så här chabb med dina polare. Och sen så hamnar du i fronten och du bara bort. Mm. Eller in och gör ditt jobb, och de flesta kommer aldrig kunna göra det för att de bara liksom skickas upp i en invasions, eller liksom i en våg av infanteri mot en kulspruta som de höll på med typ varje dag i flera månader. Liksom. Mm. Och så bara bort. Och ja. Det är ju hela storyn. Det är ja. Ju liksom storyn. Det är ju så här, hur du bygger upp, alltså alla människor som var där, alla människor som dog i kriget hade ju ett liv innan. Alltså mm. de hade allt det här. Och det, All Quiet on the Western Front är ju samma princip. Alltså det, du pratar om att trots att ett människoliv dör, okej, stickspår mellan All Quiet on the Western Front, boken som för övrigt då, som handlar om första världskriget då, får följa en soldat genom massa hemskheter, eller massa soldater genom massa hemskheter. Och poängen i hela den boken är att i sista, liksom, sista strofen i sista kapitlet är ju att en av huvudpersonerna då som är en namnlös soldat dör, blir skjuten då i oktober 1918. De vet att det bara är en månad kvar till kriget till slut. Det är också liksom för att verkligen trycka på poängen att det är helt mm. onödigt. Men den soldaten dör, och det som rapporterades hem är inte ett nytt på västfront, eller på västfronten inte mm. ett nytt. Det vill säga ingenting hände. Men det var fortfarande en person som har följt en hel bok som dör.
Ja, exakt.
Och det är liksom poängen. Alltså så här, att krig är onödigt. Och alla de som är där, ja men det är helt meningslöst. Och alla de som är där har liksom haft ett liv och byggt upp någonting annat. Och så bara dör.
Och det är ju, det är en viktig poäng. Jag ska, på stickspåret, så vi ska komma tillbaka i ett stickspåret. För det här vi ska ständigt komma tillbaka till. För det här jag tycker på något sätt så här. Så i ett andra världskrig i film så finns det ju tydliga sidor. Så här, gör en andra världskrig i film där nazisterna är hjältar, då har du gjort det fel. Jag tycker första världskriget, typ den så här ingrediensen jag tycker nästan alltid man ska så här bocka av, är meningslösheten. Just hur meningslöst kriget är, det som sker i filmen, alltså att allting, vad det än kostar så går det till ingenting. Och det tycker jag är den viktigaste komponenten. Det har Gallipoli, så jag ska avsluta tanken på den då. För att allting du beskriver det, som det, när du beskriver filmen nu som du gör, jag blir typ taggad på filmen. Men jag har precis sett den. och jag ser inte framför mig, alltså filmen har de komponenterna, men samtidigt, jag tycker inte det levereras. Så på papper, skulle du bara berätta om den här, för det skulle vara hur upppumpad som helst, och jag skulle bara, nu måste jag gå och köpa den här filmen. Men när jag väl ser den, och varför jag tror jag fastnar i de detaljerna, och säger, jag vet inte vad striden handlar om, men det var det, och du kanske ser att det är poängen. Men då hade jag behövt karaktärer som jag brydde mig om, som jag gillade för att jag skulle förankra mig någonting. Och jag är inte så himla förtjust i, alltså Mel Gibson är väldigt, han är ju Mel Gibson, alltså mm. peak Gibson, då var mm. han ju väldigt liksom snygg. Magnetisk och snygg, och han kunde liksom vara i vad som helst, man följde honom, så länge du inte gick in i kyrkan med honom, dum idé. Men annars så kände jag bara att jag inte riktigt brydde mig.
Mm.
Och på så vis kändes den meningslös. Men jag förstår, men jag kan tänka mig som en australienare så betyder det mer. Men ja, jag förstår idén, men jag tycker inte det levererar.
Men då tycker du snarare att porträtteringen av karaktärerna i så fall är ointressanta?
Ja,
för där
och jag tycker inte scensättningen är särskilt liksom super. Det är så låg budget också, så de kan inte göra super.
Nej, men det är ju låg budget. Det är ju alltså det är motsvarigheten till Arne Knights Templar liksom, fast i Australien. Alltså det är så här, någon som har tagit vatten över huvudet och gör liksom en episk film,
ja.
Fast man inte har budget till
det. Ja, det är fortfarande Peter Weir, så han mm. kan fortfarande leverera väldigt mycket mer, men det når inte ända vägen fram.
Ja. Jag gillar den i alla fall jättemycket. Ni får gärna gå in och kolla på den, och sen så gå in och skriv till oss på hashtag NOJPOD.
Mm-hmm.
Men som sagt, den genomgående är ju att det här är helt onödigt.
Ja, och bara också då följa upp, så du pratar ju om boken All Quiet on the Western Front som du läste i skolan, tror jag, va?
Mm.
Ja. Det finns ju två filmatiseringar. Den ena är från, jag tror, 1930, som jag inte har sett, vilket jag är jävligt synd inför det här. Men jag har sett den från 79, tror jag den är från.
Kul!
Yes, som är en tv-film, och den är ganska värdelös. Så den, och den verkligen bara, alltså ser du, det är lite samma sak som sorry Gallipoli, fast den här är värre. Det är att så här, du förstår inte storheten med boken, alltså du kan inte riktigt förstå varför den här storyn är så cool. Den känns ganska en gång meningslös på fel sätt, för den bara så här, den känns ren, alltså när man adapterar, det är ju det här, det är fascinerande att se utifrån mans perspektiv, för att man tänker sig, ja men jag tar en bok som är ett mästerverk, och jag bara adapterar boken rakt av, så blir det ett mästerverk. Och det är typ det de har gjort, och det faller så himla platt, för att du får inte kontexten av dessa bokerna, för böcker kan ju gå så mycket djupare, därför måste film göra det som är sant för sitt media. Och det gör inte den här. Så den porträtterar scener som jag kan tänka mig. Boken är fantastisk och färgstark. Det finns en scen i filmen som jag verkligen tänkte på det på. Det finns en scen då vår huvudkaraktär är i Ingemansland och han ger sig ut. Han hamnar i en krater och så kommer en fransman förbi. Vår huvudkaraktär är tysk då. Som han då knivsticker. Vad vi tror till döds. Men han lever fortfarande. Så han ligger typ i... Och också, nu när jag berättar det här så låter det bättre än vad det är. Så den här fransmannen ligger typ och dör långsamt under typ ett dygn. Och vår huvudkaraktär vet inte vad han ska göra. Så man ser att han typ under ett dygn sitter och tvekar. Ska jag liksom i stort sett ska döda honom snabbt? Ska jag låta honom förblöda? Kommer han ropa hit? Och det här är tankar jag lägger in i hans huvud. Det här är ingenting han säger. För det är bara, det är otroligt dåligt blockat. Det är otroligt dåligt porträtterat. Och det är inte så spännande att titta på. Men det är en sån här scen som jag tänker, åh, det här måste vara ascoolt i boken. Jag kan tänka mig hur den här karaktären sitter och tänker på den här stackars fransmannen som långsamt dör. Han funderar på de här sakerna. Vad ska jag göra? Vad är det rätta? Vad är det mänskliga att göra i den här situationen? Kommer någon komma och hämta honom? Kommer jag dö nu? Förtjänar han att dö? Vet, alla de här grejerna. Men så bara faller platt i den här filmen för att vi har ingen kontext. Så den känns jävligt onödig. På så vis. Så det är tyvärr den jag sett och liksom, det är min koppling till. För det är på något sätt, om man nämner första världskriget så är det All Quiet on the Western Front är det första som dyker upp i mitt huvud rent filmmässigt. För det känns som det mest kända. Troligtvis då inte den här porträtteringen, men det, den titeln är så stark.
Och det är också en bok som nu, han är Erik Marie, jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt. Han heter Maria någonstans, författaren, skitsamma. Vi kan få det utan Google. Han skrev den här boken då 1929 som blev väldigt hyllad och väldigt läst. Men så fort nazisterna kom till makten, då var ju det en av böckerna som brändes i bokbålet.
Ah.
För då var ju den så här, ja just det, vi kan ju inte gå omkring och ha en bok som alla läser om hur krig är meningslöst.
Nej, liksom.
Så den rök ju då när de klev in.
Ah, shit, jag har inte ens tänkt på att man tänker på att det var liksom judiskt material som...
Nej, den var ju antikrig.
Ah, just
det. Går ju inte.
Intressant.
Ja, eller hur?
Men en annan stor första världskrigfilm som jag tror liksom som jag hade glömt bort från första världskrigfilm som han är det är ju Lawrence of Arabia.
Just det.
Men som jag bara inte tänker på som en första världskrigfilm, för att man tänker på att jag hade en film på 70 mm där har den här kända, det mest kända övergångsklippet i världshistorien. Ni som vet, ni vet. Och
hashtag.
Yes. Hashtag.
Hashtag ni som vet, ni vet.
Och den är mer liksom en cool, det var ju del av det här liksom slutet på Hollywoods stor era då man gör de här supereposen på 3+ timmar, skjuter på widescreen och 70 mm bara kastar allt man har. Och du har en inte allt för onykter Peter O'Toole där.
Nej, det är bra.
Men det är den bilden jag har, jag har inte sett den på den senaste timmen. Jag bara minns en jävligt episk och jävligt cool också, bara visar en annan del av första världskriget. Och jag tror därför jag inte tänker en gång på den som första världskriget. Och det är det jag tycker är så fascinerande med första världskriget också. Jag tror man skalar ner det, för att jag tror vi sätter det i samma filter som andra världskriget. Vi tänker Normandie och så tänker vi liksom in i Frankrike och befria och sen bara. Och jag tror man tänker lätt på skyttegravarna, Ingemansland. Det är det som är lite coolt. Andra världskriget har inte samma... Jag kan inte nämna slag till andra världskriget dock. Jag kan, ja, men det är så här, ja, stormningen av Normandie,
Iwo Jima.
Ja, just det.
Ja, hela de där. Pearl Harbor.
Jo, i och för sig. Så du har de där stora kända grejerna. Men jag tänker så här... Men första världskriget har de här, så här punkterna. Ja, i och för sig. Ja, nej, jag tror jag bara inte tänkte på de grejerna. För det jag tänker på första är just så här... No Man's Land. När man hör det. För vi ska komma till 1917. Men jag såg... Och de bara nämner det så fick jag gåshud. För man vet direkt vad det är för någonting. Och det är bara att det är fel. It's bad. Jag vill ju bara inte veta... och samma sak i Wonder Woman. De nämner det. Och man vet exakt vad det är. Och det bara, det är inte bra. Och sen som och alla de där. Det finns ändå några termer som så här, skrämmer skiten ur någonstans. Andra världskriget inte har samma punch i. Nej, men jag kan ha fel.
Nej, men jag förstår vad du menar ändå. Det som är det som man ska bara lägga till här också när man säger att de inte hade någon agg mot varann. Det är klart att de hade det, för sen mot slutet av kriget kom ju till exempel klorgasen. De gjorde ju ganska mycket alltså de var ju inte så schyssta, tyskarna till exempel, när vi var redan i Belgien. De var ju en del liksom, bränning av städer och sådana saker som inte var, som absolut inte var liksom, det var ju mot krigets regler om man säger. Men det är ju fortfarande
det inte... Det fanns liksom regler även då.
För att jo, men du tänker, alltså Haagkonferensen, är inte det man säger? Det att du inte får bomba civila mål och du får inte använda upp gas. Nej, men innan. Men det gjorde de ju. Och det gjorde båda, säga då. Men det som är skillnaden dock, att i andra världskriget var det så otroligt mycket mer förödande. Det vill säga, då kunde du åka och bomba, alltså verkligen flygbomber på ett helt annat sätt, ja, än att ta de här liksom skramliga
bomben sen.
Jo, men den, och den är ju en egen grej liksom.
Kategori. Mm.
Men just det här med flygbombning över London och sådana saker, du hade ju inte maskiner som kunde åka så långt nästan. Du var ju zeppelinare typ som du kunde doppa ner bomber. Men du fanns ju dock flygplan. Och där kommer vi in på en film som jag inte har... Jag har sett massa gånger, men bara omslaget.
Mm.
Flyboys.
Åh, på en Statoil nära dig. Jag tror inte jag har varit på en enda bensinmack utan att ha sett den i reahyllan där på 2,99. Mm. 2,59 kanske är nu. Jag har inte heller sett den. Med Franco. Franco.
Ja.
Nej, inte heller sett den. Det är för mig typ den klassiska DVD:n. Så okej, typ... Nu, vilken var alltid den DVD som alltid så här, som man alltid såg förut? Sällskapsresan.
Ja, den var en sån.
Det är en sån.
Men jag
Scorpion
tänkte,
King.
Men nu tycker jag så här, London Has Fallen dyker upp lite väl ofta. Alltså det är den typen av grejer.
True.
Alltså en storsatsande film som ändå släpps på DVD, då finns de där, ja, liksom.
Precis.
Och det måste varit i brytpunkten där när det börjar sluta säljas DVD:er.
Ja,
och där är de kvar.
Liksom. Och det säger ju en del med att jag säger Statoil också, för de finns inte kvar.
Nej, men till Circle K. Nej, ja, ja, det är så. Ja, du säger någonting om dig.
Jag har inte sett den. Jag har inte sett Flyboys i alla fall. Men en film som man också, för man tänker så här, andra världskriget filmer, så här, vilken är, vi valde tror jag båda vår favorit andra världskriget. Jag kommer inte om du gjorde det, men jag gjorde det, var ju Saving Private Ryan.
Ja, men det är ju den bästa.
Yes. Jo, men det,
ja.
Nu kan vi säga det. Den är tillräckligt gammal för att säga. Den är fan jävligt bra. Och det är ju en Spielberg-film. Och han, liksom, Spielberg är alltid bäst på det man gör. Och så inför det här avsnittet hade jag helt glömt bort en film som jag faktiskt har sett. Som handlar om första världskriget. Regisserat av Steven Spielberg. Sitter ni nu och lyssnar och bara så här, vem fan, vilken är det han menar? War Horse.
Exakt.
Det är helt glömt bort. Det är inte en av hans starkaste filmer. Men det är fan en film... Och jag minns den inte så väl, så vi kollade några klipp här nu innan bara för att färska upp minnet, och man bara säger, fan vad bra han är. Filmen är inte så bra i sin helhet, det är den inte. Det är baserat på en pjäs som handlar om en pojke och en häst. That's it. Och här försöker man flasha ut det lite mer i första världskriget. Och den är inte superbra, men jävla vad, alltså Spielberg och iscensätta strider främst, men bara alltså set pieces är ingen som klår Spielberg på. Och det finns väl då liksom, de två kända, den främst kända är ju, som jag tycker bara, den är troligtvis inte sann, men den är fylld med sanning. Vilket jag älskar när man är så här, man gör någonting som inte är riktigt korrekt, men du gör det för att visa den större sanningen. Och det är ju då en scen då, britterna, det är tyskarna, de ska storma ett tyskt läger. De sätter sig på sina hästar med sina sablar och bara, nu kör vi grabbar. Och så bara rider de in och det ser ut att gå riktigt bra. De bara sticker dem i sina svärd och sablar och hästarna bara rider över de här männen och så flyr tyskarna tillbaka in i skogen där de sitter och väntar med sina maskingevär, kulsprutor och bara da, 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 da. Och det är en otroligt snygg bild från scenen och vi ser hur kulsprutorna bara skjuter i en riktning. Vi klipper till soldaterna som rider emot och så klipper vi tillbaka till tyskarna och vi ser bara hästar utan ryttare rider förbi dem. Och det är liksom, det är såklart inte såg ut så. Hästarna rök också. Och det tror vi på hästarna man siktade ganska strategiskt.
Det är ju större att sikta på hästen än att sikta på den lilla gubben ovanpå.
Precis. Men det förtäller inte storyn. Det förtäller inte hur... Och vad den scenen berättar är ju att det här är en ny slags krigsföring. Vi har den gamla världen som ger sig på den nya världen. Och här är resultatet av det. Vi har hästar mot maskiner.
Mm.
Det går inte. Och vi har liksom traditionalism mot... Jag vet inte vad man ska säga. Nymodighet.
Ja, men då är väl ny teknik.
Ny teknik. Och det är så otroligt snyggt. Och man bara, fan Spielberg.
I den filmen har du ju också den obligatoriska elaka kommandanten som säger liksom så här, kommer du tillbaka? Alltså, storma nu och den som vänder skjuter vi. Liksom.
Just det, och det har du i Trench Warfare-scenen.
Ja, exakt. Och det finns ju väldigt många försvarskrigsfilmer. Liksom,
du måste nästan alltid ha en. Det är nästan standard nu.
Ja.
Och det är ju svårt att liksom göra det nytt och färskt. Och det är det också här jag gillar med Spielberg. Han gör ju inte Saving Private Ryan igen. Han har ingen skakkamera. Han kör ju bara tracking shots. Det är väldigt likt. Jag tror han var säkert jätteinspirerad av Pass of Glory. För det är väldigt likt den scenen. Men också bara grov på sitt sätt. Han formar det på ett helt nytt annat sätt. Vi ser det från typ den andra sidan. För att kolla på Saving Private Ryan. Vi är egentligen på ryggen på amerikanerna.
Mm-hmm.
Som bara stormar och tyskarna är okända. liksom faser längre bort.
Ja, du ser ju ingenting. Du ser bara liksom möjligtvis lite eld ifrån vapnen. Du ser dem ju aldrig förrän du kommer dit.
Precis. Och här gör vi nästan det motsatta perspektivet. Visst, vi ser inte från tyskarnas perspektiv, men kameran är istället framför britterna i det här fallet. Mm. Som vi ser bara stupar. Så vi egentligen liksom, istället för i ryggen så är vi på deras ansikten. Mm. Och vi ser bara, och vi är väggen som de är emot som bara inte kommer låta dem komma förbi.
Har du, eller vi kommer inte ihåg om vi pratar om det i vårt avsnitt. Han kommer ihåg i Saving Private Ryan, han som kommer fram och räcker upp händerna.
Han som räcker upp händerna?
Ja, men alltså tysken som de säger, look, I've washed my hands.
Ja, precis. Ja. Ja, och jag vet vad du kommer säga. Så,
vi pratar om det.
Jag vet inte om vi pratar om det, för jag har sett ett klipp om det. Ja. Men vi kan, det är värt att ta upp igen, för det är också bara tyder på hur, alltså, Spielberg är alltid för nyanser.
För där, i den scenen kommer verkligen ihåg som ung, det vill säga liksom så här, man tyckte att, jag vet inte om man tyckte att det var roligt, det tyckte man ju inte.
Nej, men det var ändå liksom, jag tror man skrattade åt det för liksom, man
det var rått.
Ja, men ja, exakt, inte, mer chocken av det, men ja, man var också ung och dum. Det, ni som inte minns det, så det här är då i Normandie-stormningsscenen då amerikanerna lyckas komma bakom bunkern i stort sett, de hade egentligen tagit stranden, och två stycken, vad vi tror är tyskar, reser sig upp med händerna upp och pratar tyska i stort sett och säger liksom, vi ja, tror att de säger jag
och det är inte textat, du vet inte vad textat de säger.
Ja. Och amerikanerna bara, babam, skjuter av dem ja, direkt, och så frågar den andra soldaten, den andra, vad sa de för någonting, och han säger, I washed my hands for supper.
Mm. Och så skrattar de lite grann.
Ja, så skrattar
de. Men jag såg ju också, då har vi säkert sett samma klipp då, och nu kommer jag inte ihåg om det är exakt så här, men alltså, Spielberg gör i den grejen att det var ju inte så att det bara var tyskar, för tyskarna annekterar ju en del områden och ja, liksom fick in folk i armén. Så att det de säger är på tjeckiska, skjut inte vi är tjecker.
Precis.
Och de skjuter dem och säger haha, I washed my hands. Mm. Och det ger ju också en sån här perspektiv. Du textar ju inte den, så du vet ju inte om det.
Nej.
Det är ju bara det att för de 2-3% som förstår det, eller liksom som fattar grejen, då är det en hel, en upp, alltså det är så här, mind blown.
Exakt.
Men de flesta som inte förstår, ja, de är ingenting. Precis. Det är bara liksom lite en rå grej.
Och det är också så bra, på tal om just nyanser, hur, alltså för jag tror många kanske objektivt bara tänker att Private Ryan kanske är en väldigt patriotisk film, och den har absolut patriotiska delar, men den, där visar man ju tydligt på att amerikaner är inte änglar, och de kommer liksom vara rå på sitt sätt. Så att,
exakt.
Det är så en jävla bra scen. Fan, alltså, det är den här klyschan av att säga så här, Spielberg är bra. Men alltså, vi glömmer hur bra han är.
Han är så jävla bra.
Och vi har pratat om det i Spielberg-avsnittet, men varje gång jag ser någonting av Spielberg nu, han gör alltid allting mot förväntan. Vi tror alltid att det är en sak, men han visar alltid en annan. Och det är i stort sett, alltså hela Schindler's List är bara fylld av de där grejerna. Duschscenen, vi tror att vi vet vad, det här är ju det, men det är inte det. Vi har vår tyska bad guy, han har en förkylning, han sitter ihop skrumpen i sin bil när vi först möts med honom, han liksom nyser, han är svag. Alltså vi har alla de, det finns så mycket, alltså, tänk på det när ni ser Spielberg-filmer, hur mycket, alltså en bra bara som ramar in det är, som egentligen har misstag, men som faktiskt förtäller hela storyn, Indiana Jones.
Och du tänker på pang.
Ja, exakt. Vi tror att vi ska få en jättestor fight mellan Indy och den här snubben med en supersabel, och han skjuter honom.
Ja, fast han var magsjuk. Så
han var magsjuk och de var tvungna liksom. Ja, vi vill inte att Harrison Ford skulle få renskita mitt under en actionscen.
Ja.
Hur som helst, vi är inte här för att prata Spielberg. Vi har gjort ett avsnitt på det, så om ni inte har hört det så lyssna på det.
Men War Horse är ju en första världskriget film av Spielberg som man av någon anledning glömmer bort ändå.
Ja, för resten av filmen är inte så himla bra. För det är liksom two guys, one horse. Inte det, nej det är inte. Men det är det.
Benedict Cumberbatch och Tom Hiddleston är med dock.
Yes. Benedict Cumberbatch spelar typ exakt samma karaktär i 1917, och sen man säger, är det någon koppling? Han ser exakt likadan ut.
Mm-hmm.
Minus ett öga, men det kanske är senare, det kanske post den scenen klippte 1917.
Ja, jag ser.
Sen måste vi ta upp, bara för att vi är Noipod.
Uh-huh.
Wonder Woman.
Ja, just det.
Men som jag tycker också så här, alltså,
nej.
Nej, men lite tillbaka till War Horse-grejen, det förtäller det större, det är absolut inte korrekt, och kanske vissa skulle känna att det är lite Det kanske inte så respektfullt, men
she's taking all the fire, let's go.
Och vi kollar om
och
den.
Så vann britterna.
Och att kolla om den scenen nu i när man är lite i första världskriget modet och liksom när man kollar på mycket grejer och läser lite grejer, så blir man lite det känns lite weird, men det är fan en jävligt stark scen, alltså No Man's Land sekvensen. Men jag tycker det var så jävla smart med den filmen, för att jag kommer ihåg då när den filmen kom och vi fick reda på att det skulle spelas under första världskriget, så var jag väldigt emot det. Inte av någon princip, men bara av så här, men det är ju, hon liksom alla superhjältar föds ju under andra världskriget eller in till andra världskriget, och hon slåss ju mot nazister precis som alla andra i serietidningarna, och det är liksom det är där det ska utspela sig, vart annars. Men det var första världskriget, och jag tror väl delvis det var en plott grej, men jag tror också vi hade haft Captain America som gjort i stort sett samma sak, så att vi kan inte göra exakt samma sak. Men jag tycker det var jävligt smart, för den filmen handlar ju just precis om det. Att för vi tror ju hela tiden att det är den här bad guyen, alltså Ares, som hon ska då hitta och puckla på. Och om hon bara får göra honom så, löses allting. Mm-hmm. Det finns en bad guy kopplat till. Och jag kommer ihåg när jag såg filmen att jag tänkte så här, är det verkligen den här vägen de ska gå med det? Att det blir verkligen den här i slutet på Star Wars episode 1, de spränger Trade Federation, alla liksom Baldroids bara...
Men... Bra referens.
Tack. Nej, men så jag var rädd att det var den vägen de skulle gå. Han dör och sen kommer alla bara what happened? Friend. Och så sitter alla och bryter baguetter och dricker vin efteråt. Men det, så blir det ju inte. Utan alla fortsätter ju slåss, och hon förstår inte varför. Och det bara trycker än en gång poängen hur meningslöst det är. Och den än en gång, den tar det temat. Det är meningslöst, det är fel, och det finns ingen enkel lösning på det. Det finns ingen stor bad guy som kommer göra det rätt. Det är meningslöst, vi har fuckat upp. Och det är en bra introduktion för Wonder Woman. För om hon hade trätt in andra världskriget, så alla bara sagt, ditåt! Är det, ja, den här snubben är sprisprångande galen, han vill ta över världen, och han mördar ett helt folkslag. All right. Och så går vi dit. Det finns inget större komplexitet i det. Men dumpar den i första världskriget, så blir det det. Och därav funkar det. Jag tycker det är jävligt coolt.
Nej, jag är fascinerad. Jag, i och med lite research på det här avsnittet, som har blivit sjukt fascinerad av första världskriget igen. Vilket leder mig in på den bästa filmen som gjorts om första världskriget.
Jaha.
Och det är en av... jo, men det är Redeem My Hobbit. Peter Jackson gjorde... har gjort en film som är egentligen som en dokumentär. Det är så de har, den heter They Shall Not Grow Old. Mm-hmm. Och det är en restaurering av gamla filmer från första världskriget. Man följer hela liksom, ja, men Life in the Trenches. Där de har gjort det på något jävla vänster, som att de har restaurerat gamla svartvita filmer, färglagt dem och liksom gjort så här smooth rörelser i det, så att det ser liksom ut att filma typ idag.
Precis, för gamla filmer fotar typ på 16, ofta 16 frames, men det berodde också på hur snabbt de crankade, alltså det var, ja, någon som vevade.
Ja, precis, så att man tvungen liksom, om man ser det. Men sen framförallt så har de också ljudlagt alltihop. Så att när du ser så här svep över slagfältet, i och med att alla första världskriget filmer är ju såklart, eller alltså allt som filmas under första världskriget är ju ljudlöst såklart, för de hade inte talfilm, Se Singing in the Rain. Men nu då så har de ju lagt in ljudet, de har ju gjort nya ljudslingor liksom, så de har sköt av så här, de här vapnena och liksom lagt in, och du har, när du ser
korrekta ett, vapen,
ja, men när du ser svep över liksom så här, landskapet, och engelsmän sitter och snackar, då har de spelat in engelska röster som sitter och konverserar med varandra liksom, som,
ja, de tog väl in också lip readers som, ja, skulle som, typ, ja, så här, så här, typ, det här är typ, vi tror de säger,
ser ut ungefär som de säger det här, och så är det franska och tyska språk, alltså det ser ut som att det är filmat idag, vilket är helt sjukt. Och jag fick verkligen en sån här... Alltså, det var länge sedan jag såg en film som jag kände mig så här... Eller, okej, okay, Bridge of the Quiet var också lite grann så. Men efter man ser den ställer man sig upp och typ applåderar. Alltså, man var så här, wow! Och då är det... De förklarar bakgrunden till kriget. Då är allting i 4-3. Och allting är i... svartvitt.
Mono, antar jag.
Ja, men det är liksom så här... Det är bara så här, det är gamla bilder... Och de berättar hur det var inför kriget. Första skottet avfyras. Då zoomas det in och det blir färg. Och det blir alltså crispy as fuck på liksom bilden. Så allting är svinsnyggt. Och sen när kriget är slut. Och så hela filmen är ju så. Och sen så är det, de pratar om att, och sen så sköts sista skottet då, den 11 november 1918. Då zoomas det ut igen. Och så blir det de här svartvita igen. Så att de har bara de scenerna som de har gjort. Liksom, de har restaurerat under själva kriget. Vilket jag vet inte om, det är ingen allegori. Men det bara är jävligt snyggt.
Nej, det är coolt, för det var ju hans ambition blev ju, var ju precis det resultatet blev av att han, vi har ju en separation, och jag tror alltså, ju yngre och yngre vi blir, höll på så här, men just ju längre bort vi är därifrån när vi ser svartvita bilder, det finns en slags disconnect till det, och vi känner inte igen oss i det, och det ser helt, det ser ut som en helt annan värld.
Mm-hmm.
Och därav kan vi nästan se det som något, vi ser det som fantasy. Jag tror hjärnan nästan registrerar det som det. Och det är så väldigt ädelt av honom då att säga, nej men jag måste få folk att förstå det idag. Att det här inte är en helt separat parallellt universum, utan det här skulle kunna vara idag. Alltså det är ju, ungdomar var ungdomar. Vi människor var människor.
Mm. Han redeemade nästan hobby.
Men det är också det. Där tekniken är, gör användaren för liksom det goda.
Ja.
Tur att han inte hade high frame rate på den.
Ja, exakt. Sen, det hade nu kör vi inte riktigt
48 frames.
Det hade kanske inte riktigt funkat.
Men, ja, nej, men det är jävligt coolt. Och jag är så glad att den gjordes och finns. Och ja, bra Peter Jackson. Men ska vi landa i 1917?
Det skulle vi kunna göra.
Om jag skulle även, ja, det, kan man göra något emellan?
Ja, det jag skulle vilja bara fråga dig, Fabian, egentligen så.
Mm.
Det är ju, tyskarna var ju med i det kriget.
I första världskriget.
Exakt.
Ja.
Vet du hur man ser att en bil kommer från Tyskland?
På lacken.
Nej, det är German inte.
Oh! Det var...
Nej, det är German inte.
Jaha, okej. Okay. Det var en så bra... Det skämtet hade ju funkat om inte jag hade... Även om jag inte hade sagt det.
Mm.
Men det funkar ju även när jag säger det.
Mm.
Snyggt. Ah, ja. Snyggt.
Tack.
Jag var inte beredd på det.
Hur stor är... Hur många göteborgare bor i Tyskland?
Jag vet inte.
Ja, det är görmänny.
Mm-hmm.
Mm. Grekland var ju med i kriget.
Ja.
Mm. Vet du hur man ser att ett fisknät är grekiskt?
Nej.
Det satt tzatziki.
Är den din?
Nej. Den är med. Ja,
tänkte att det var en av dina fiskskämt.
Nej, tyvärr inte riktigt. Ja, den stod mellan den och vart stoppar man pengarna i Grekland? Spar Greece, inte riktigt lika roligt faktiskt. Men vad vet du? Vet du också, Paris intogs ju aldrig i det första världskriget.
Yeah.
Men det snöade i Paris. Det var vitsen.
Ja, nej.
Det snöade i Paris.
Ja.
Det var vitsen. Den var kul.
Ja, jag ger dig den.
Litauen hölls utanför kriget. Vad säger man när någon knackar på dörren i Litauen?
Jag vet inte.
Vad vill ni oss?
Den fattar jag inte.
Vad vill ni oss?
Fattar inte.
Vilnius är huvudstaden i Litauen.
Ah, du ser, där exponerar också min geografiska blindhet.
För att avsluta det här egentligen då, inför 1917.
Ja.
Så är det ju, första världskriget slutar ju mer eller mindre på liksom samma bräde som det började. Förutom att vi då, bolsjevikerna har tagit över Ryssland. Det var revolution i Ryssland, tsarfamiljen har störtats.
Mm.
Och det är en helt ny styrelsesätt i Ryssland. Det har varit krig överallt, alla kolonier har slagits. Det lägger lite grann grunden för att frigöra kolonier, men det kom ju egentligen främst efter andra världskriget då, när Indien också bryts loss. Men en av de stora grejerna, det som egentligen är andemeningen i hela osmanska imperiet såklart splittas, men om man räknar till vad som faktiskt första världskriget leder till, och där skulle man kunna argumentera för att det var typ, det har inte varit två världskrig, det har varit ett, för att de hämnades, alltså tyskarnas krigsförklaring i andra världskriget beror ju helt på Versaillesfreden.
Ja.
Alltså, och där har du ju allegorin att Britain, France and America agreed that Germany threw the first punch, so the whole thing is Germany's fault. While Germany is unconscious, they go through its pockets and steal the wallet and buy drinks for all their friends. För det är typ det de gör. De får ju betala ett bananastort krigs... skadestånd, de får inte ha någon armé, de får inte ha någon flotta, eller de får ha en liten armé, de får inte ha någon flotta, de får inte ha någonting. Mm. De liksom, och med facit på hand så är det såhär, det där var lite väl snedfördelat, för att det var fan nog för det, men det är ju ändå såhär Österrike-Ungern splittras också. Mm. Alltså, världskartan ritas ju om på ett helt annat sätt efter första än andra världskriget.
Ja, gud, ja.
För att det är massa nya länder och sådana saker. Men tyskarna fick ju skulden. Mm-hmm. Och sen det är det som gör att hyperinflationen, allting går åt helvete i landet. Och det är ju grogrunden för att tyskarna helt plötsligt kan lyssna på den här snubben som kommer upp och säger: hörni, tycker inte ni att vi är lite snedfördelade sen Versaillesfreden? Jo, det är vi. Ja, men bra, då gör vi så här. Vi bygger lite vägar, ja! Vi fixar upp lite bättre jobb, ja! Vi mördar lite judar, va? Men om vi tycker så här, och så, ja! Alltså det blir ju liksom... Det, han på något jävla vänster så lyckas ju vända hela den här nationen som är på knäna, vänds ju, och han projicerar det mot Versaillesfreden och får på något vänster ett folkslag som upplevde kriget för 20 år sedan, upplevde det värsta som har hänt i världshistorien. Det går de frivilligt med på igen.
Mm.
Alltså 20 år senare, det är helt otänkbart, det är helt sjukt egentligen nu att det där hände. Verkligen. Och så blir det ett världskrig igen 20 år senare eller 21 år senare. Det är helt sjukt. Hur går det ihop liksom?
Ja.
Men det är det många som argumenterar för att Versaillesfreden är ju det felet, för att de pratade också om att Woodrow Wilson, alltså Amerikas president, skulle ju egentligen vara med och medla, men han var inte där. Så att det var liksom typ fransmännen och britterna var lite väl hårda liksom i den förklaringen. Enkelt förklarat återigen. Men där har du ju ett stor grej som liksom la grunden för andra världskriget.
Mm.
Så det sög.
Det sög hårt.
Så att det är inte nog med att vara onödigt. Det ledde till andra världskriget dessutom också.
Precis, det är det. Ingenting sker i en bubbla. Liksom. Inget sker i ett vakuum. Det är sjukt intressant, och det är så synd att vi glömmer faktiskt vad startskottet för egentligen, alltså den moderna historien som vi nu lever i liksom, och vad som leder sen till kalla kriget, alltså du vet, allting bara staplas på.
Sen kan man ju alltid argumentera för att krig, det går ju inte att argumentera att det är på någonting bra, men det som händer är ju att tekniken utvecklas ju otroligt snabbt.
Mm.
Det är ju bara några, alltså tyvärr så byggs ju de flesta, det är aldrig så att maskinerna är så igång som när det är krigsapparatur liksom. Mm. Då kommer du på nya uppfinningar liksom.
Ja.
Då uppfinns de för att liksom mörda folk, men de kanske kan användas lite senare också i bättre aspekter.
Mm.
Men och så det är ju den tekniska utvecklingen såklart, men även ska jag säga, om du dödar mer eller mindre, ja inte alla såklart, men en stor del av Europas manliga befolkning,
mm.
ja, då tar ju kvinnorna över.
Mm-hmm.
Och inom relativt kort tid så har vi kvinnlig rösträtt i de flesta av Europas länder. Vi har liksom, det är åtminstone ett steg i rätt riktning, för att ungefär som samma sak som 1600-talet i Sverige, när du skickade alla bondpojkar typ i hela Sverige, skickades ner i Pommern och Tyskland, så fick ju kvinnorna ta hand om allting, och det funkade ju uppenbarligen. Mm. Så att det är ju ett steg åt rätt riktning. Tyvärr 1600-talet resulterade inte i någonting, men då
herregud.
Gjorde väl det.
Ja. Ska vi ta lite reklam först?
Det är en bra idé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
All right. 1917. Jag kommer dra en spoiler-fri recension, för att Victor har inte sett den.
Jaha.
Men du vet ju hur kriget slutar i alla fall. 1917, som då är den senaste av krigsfilmer. Och, alltså det känns som att vi har fått en liten liksom, uppgång av krigsfilmer. Alltså vi hade ju Dunkirk för 2 år sedan och nu har vi den här. Och, alltså inte bara att krigsfilmer är tillbaka, men att de faktiskt typ tar in pengar.
Vilket... Ja, men det är storfilmer.
Ja, precis. Men krigsfilmer har inte riktigt varit bankable på ett bra
tag. Liksom. De blir storfilmer igen. Det är inte bara liksom en underground-grej.
Så det är kul att det kommer en stor krigsfilm igen. Och det är ju Sam Mendes som har regisserat den här. Som gjorde de 2 senaste Bond-filmerna. Och det är ju då, vad den då kanske är främst känd för nu är att den har vad som ska se ut vara en tagning. Eller vad jag tror, när jag sett, det är 2 tagningar ska det se ut som. För att de gör ett ganska uppenbart, liksom medvetet klipp. Men i alla fall, i 2 stora, långa tagningar. Och den har en liten, liksom, Saving Private Ryan-esk plott. Det handlar verkligen om att man ska ta sig någonstans för att leverera ett meddelande. Eller liksom ta sig till en plats för att uträtta någonting. För det handlar i stort sett om att det är 2 unga soldater som tas åt sidan av liksom en general som säger din bror är där borta. Han är i en bataljon som kommer ge sig in en strid som är en fälla. Då alla kommer dö. De vet inte det här för att alla våra telefonlinjer är nere. Ni måste leverera det meddelandet innan de går i strid för att tyskarna har gillat en fälla. Så det är egentligen en road movie.
Bra plott.
Ja.
Det är bra premiss.
Bra premiss. Perfekt för en sån. Och lite som vi pratade om att första världskriget filmer handlar sällan om själva kriget. Det handlar om någonting kring krig. Kriget är backdrop och det är lite samma sak här. För vi är aldrig riktigt i striden. Vi droppas in i olika strider men det är aldrig liksom de här klassiska krigsscenerna.
Det hade kunnat utspelas under slaget vid Lützen också.
Mm, nej men exakt. Ja. Vilket kommer vara en lite poäng jag har. Så det är egentligen den simpla plotten och så följer vi de här karaktärerna mer och den här otroligt komplicerade kameraåkningarna. Det är Roger Deakins som har fotat den, känd för nu senaste Blade Runner och Skyfall och The Assassination of Jesse James, Sicario. Han är ju den bästa fotografen vi har, så det var ju väldigt passande att han gjorde det. Och det är ett coolt grepp för en krigsfilm som inte jag har sett tidigare, just med en tagning. Och det var så himla glad för när jag såg den. Det är kanske det första man ska beta av. För jag var rädd för att jag skulle sitta och leta efter klippen. Men typ 10 minuter in så slutar jag och glömmer bort att det är en tagning. Vilket man är så här, gud vad skönt. Mm. Att det inte tar fokuset.
Att det inte blir en Birdman.
Nej, precis. Nej, men verkligen. För det är faktiskt det jag tror folk glömmer bort med en tagningsgrej. Det ska i sig inte dra till uppmärksamheten. Utan det ska snarare bidra till en känsla. Och det tycker jag filmen gör väl. Det känns som jag är med om hela tiden jag är där ständigt. Det är extremt subjektiv film på så vis. Och jag tyckte den var enormt spännande också. Vilket också, så spänning tror man kommer från klipp. Det gör inte här utan de bygger stämning otroligt och spänning. Otroligt bra bara med kameraåkningar och musiken faktiskt bidrar väldigt mycket till det. Och jag tyckte om den jävligt mycket. Jag tyckte den var otroligt bra. En intressant grej. För att under filmen så satt jag och tänkte och när filmen var klar att säga, men den hade inte den där huvudkomponenten vilket är den här meningslösheten. Och min fru då, som jag gick och såg den här med, det första hon sa, och jag hade inte pratat med henne om vad vi skulle prata om, jag hade inte pratat om liksom, mina tankar kring första världskriget i filmen. Hon säger helt isolerat själv bara så här, gud, jag hade aldrig tänkt på det här, men den här filmen verkligen fångade hur meningslös första världskriget var. Och jag bara, oj, jag kände ju inte det, men hon tog det från filmen, så jag tror det måste ju ha funnits där på något. Det jag tyckte de fångade bra, för det finns då en sekvens tidigt i filmen där de ska korsa i Ingemans land. Och det är lite samma sak som Patrick Glory gör, att det är bara lik. Alltså det är bara lik över. Det är ingen som har plockat med sig liken hem. De bara ligger där och ruttnar och sväller upp. Och det tycker jag fångade väldigt bra. Och för det hon sa också, min fru, var så här, det visade var hur mycket man bara lämnar efter sig. Inte bara liken, men också bara så här, gammal på energi, hylsor och liksom, gevären och kanonerna, allt är bara stökigt och skit och vi bara liksom dumpat så mycket, vi bryr oss inte längre. Och det finns en bra metafor för det i filmen med träden, så notera träden i filmen ni som ser den. Så det tyckte jag var intressant, så jag tyckte inte den hade det, för det var lite då jag kände just att så här, under filmens gång, så här, men det här skulle kunna vara andra världskriget, skulle kunna vara ett Vietnamkrig, skulle kunna vara
slaget
vid Lützen. Det kändes inte som en första världskrig liksom centrerad story. Men enligt min fru så var det. Så att jag kan ha fel. Men det var lite den känslan jag hade. Det fanns absolut bitar av det. Men samtidigt inte. Så det, men absolut, den går fortfarande på bio. Så jag vet att vi inte är de första som pratar om den här filmen. Den har gått länge nu. Men gå fan och se den på bio. Det är fan värt att göra. För den är så pass cinematisk och otroligt jävla spännande och sorglig och mycket snyftande i biosalen.
Mm.
Men jag är glad att den finns och alltså, jag beundrar den enormt och det, jag tror det är viktigt med de här filmerna. Och det leder väl mig lite till liksom slutpoängen.
Ja, låt höra.
Ja, för jag undrar liksom, i och med They Shall Not Grow Old, Wonder Woman och nu 1917,
mm-hmm.
Så är jag 1917 eller så är jag...
Du sa 1917.
Herregud. Jävla millennials. men det känns som en upptrappning i första världskrigsfilmer. Och jag undrar varför.
För att det är 100 år sedan.
Delvis det. Men när du sitter och förklarar upptakten, jag är inte en alarmist här som kommer säga, vi är där igen.
Jaha, men jag sa.
Men när du förklarar upptakten till första världskriget, vi blir mer nationalistiska, vi har de här starka männen som börjar liksom slå på sina bröst då. Vi börjar, länder börjar känna lite så här, men fan, vi har dragit det korta strået. Ja, man börjar se lite av de där grejerna igen. Och jag tror lite det som jag tror, alltså, och det är lite tillbaka till kontextuell analys, jag tror inte det här folk som tänker aktivt på när de gör de här filmerna, men jag tror det ligger lite i luften. Och ännu en gång, jag menar inte att vi har ett nytt världskrig. Jag är faktiskt en optimist när det kommer till såna här grejer. Men jag tror vi ser tendenser likt där. Folk gillar att snacka om nazister nu och liksom Hitler-referenser, men jag tror vi är mer nära liksom andligt ett första världskrig än ett andra världskrig. Och jag tror det är därför vi kommer att se, jag skulle inte förvåna mig om vi kommer att se mer första världskriget adaption också, för jag tror också bara att andra världskriget filmer är lite done to death. Vad kan vi göra mer för att liksom berätta något nytt och komma med något, ett annat perspektiv? Det finns alltid nya, alltså Nolan tyckte jag gjorde det rätt bra, men det var mer liksom, den gav oss inte egentligen ett nytt perspektiv på andra världskriget. Det var mer ett slag vi inte alla kände till. Alltså, för britter är ju det väldigt... Alltså Dunkirk spirit är ju ett uttryck där. Men för oss andra är det ju inte riktigt det. Men den filmen var mer ett tekniskt cool och berätta till... Alltså det är mer en Nolan-film än en krigsfilm.
Mm.
Och... Så det ska bli intressant att se vad i båda krigen, vilka filmer som kommer porträttera dem.
Jag har ju inte sett 19, liksom 17. Men Pierre på jobbet sa att han hade sett den, och då sa han att Sam Mendes gör för bild vad Dunkirk gjorde för ljud.
Intressant. Jag kan tendera att hålla med honom där. Det är väl snyggt.
Ja, det är.
Men vad tror du? Vad är din liksom känsla? Och
det kan vara så enkelt att det är down to death. Alltså det är, alltså om man nu går igenom, om man går igenom vilka filmer, för det finns inte så många första världskrigsfilmer, men det finns relativt mycket andra världskrigsfilmer. Och backloggen på andra världskrigsfilmer är också mycket från 60-talet. Det är till exempel, bara nämnde i förbifarten, Bridge of a River Kwai till exempel, som är också, där har du ju massa olika perspektiv från olika platser i världen och sådana saker. Men det finns också en grej som sparkar öppna dörrar. Men i och med att vi inte har någon ond eller god, så är det väldigt svårt som vem ska göra den, så att säga. Alltså, vem är det som är intresserad av att göra den här filmen? Det är väldigt enkelt att hitta amerikaner som finansierar liksom Saving Private Ryan. Det är ganska enkelt att hitta australiensare ändå som finansierar Gallipoli, för att det är ändå så här, de är de goda i alltihop. Men engelsmännen, ska de göra liksom en första världskriget film? Alltså, ja, ska vi blunda för vad som hände liksom i Östafrika då, när vi liksom tvingade lokalbefolkningen att slå ihjäl varandra liksom för att de råkade tillhöra den tyska sidan av, eller ska vi blunda för vad vi gjorde i Indien och hela den här grejen? Lawrence of Arabia, som egentligen klassas som en hjälte i den filmen, han gick ju omkring och lovade saker han inte kunde hålla till lokala tribes, för att de skulle då liksom förstöra för osmanerna. Men samtidigt då han drog ju bara sen. Han gjorde ju ingenting av det som han lovade liksom. Så att det finns ju sjukt mycket grejer som resulterar i liksom så att, ja, men det var ju ingen som var god, alltså det, så här, det finns inget intresse av man måste liksom distansera sin egen insats från det här.
Ja.
Och därför tror jag att det bara handlar, filmerna som kommer, det handlar ju bara om misär.
Ja.
För att det finns ju aldrig riktigt någon som kommer att vilja göra det, om man säger så.
Nej, precis. Och det är det du har i nu 1917. Alltså det är så långt ifrån politik, så långt ifrån... Det här är två unga, de är i stort sett... Ja, de är tonåringar som bara ska göra ett uppdrag. Det finns lite emotionellt för dem i det, men det har ingenting med det stora hela att göra ännu en gång. Och det är där man måste göra det. För börjar du gå på liksom, börja slå på bröstet...
Ja, det går ju inte i den filmen. Nej. Eller i det kriget.
Nej, gud nej.
Nej, det är intressant. Men i övrigt så tror jag också att... Kan det vara att man är lite fast i det visuella? Alltså trench war har ju typ gjorts, citationstecken.
Ja.
I flera hundra år, eller i typ 100 år, för att Västfronten inte nytt kom 1929, första filmen, eller 30 första filmen, och Pass of Glory och alla de här, alltså den världen, nu kommer det 1917, och då kan man liksom inte riktigt göra det igen om 2 år,
nej,
för att it's been done. Man måste hitta ett nytt perspektiv, och där har du ju, andra världskriget har ju Letters from Iwo Jima, och du har Pearl Harbor, och du har alla möjliga olika platser där det finns, det kan vara Richard Rukwa, det finns över hela världen på andra olika sätt av självsmittslingar, och du skulle inte kunna göra liksom de modiga sydafrikanerna som slogs mot liksom, alltså det går ju inte, för att det var ju bara brutalt liksom.
Ja, nej, precis. Nej, det är intressant, det blir intressant att se om vi får några fler, och i så fall vad de väljer att porträttera, men det går nog inte att göra annat än antikrigsfilm.
Nej.
Om inte saker börjar blomma upp igen och folk börjar romantisera den perioden.
Men det tror jag inte att folk kommer göra.
Nej, det går väl inte.
De kommer, They Should Not Grow Old, det är ju väldigt inriktat på folk som dog. Alltså människorna bakom det.
Ja.
Och som du sa, man får liksom någon form av så här hinna framför ögonen på dem som, och för att se svartvita filmer, man kan liksom inte riktigt annat. Alltså, vad har det att göra med mig? Liksom.
Nej, precis.
Men när du får det och blir så verkligt och nära, så känner du känslorna liksom, som de kände. Och då kan du göra stories kring personerna.
Precis.
Och där återigen, alltså snurrar i samma hjulspår.
Men verkligen, jag tror det slår huvudet på spel. Det handlar verkligen om liksom, kontentan om människorna. Och det här är en konstig parallell. Men i sommar var jag i USA på en roadtrip. Och vi bestämde oss för att åka till en Amish by. Och vad är din bild av Amish?
As I walked through the valley of the shadow of... I look at my wife and realize it's very plain, but that's just perfect for an Amish like me. You know, I shun fancy things like electricity. At 4:30 in the morning, I'm milking cows.
Jebediah is the chicken
and Jacob plows, fool. And now I've been plowing and milking so long that even the sequel things that my mind is gone. But I never punched a tourist, even if he deserve it. Well, Amish with a fool, you know, that's unheard of. I never wear a button, but I got a cool hat and my homies agree I really look good in black, fool.
Yes, det är bilden jag också har. Jag har
been spending most of lives living in an Amish paradise.
Falsett. Ja, men så det är den bilden jag har. Jag tänkte att det är religiösa fundamentalister som är bönder. Man har den här bilden av Amish-folket. Så vi tog oss dit och så tog en sån här klassisk, man får sätta sig på en kärra, en sån här Amish tour. Och då sitter vi med bara en massa amerikaner och jag får lite så här ett hugg i magen om att så här, ska vi sitta nu liksom och peka på och skratta åt de här liksom. Men det visar sig att guiden är liksom, han är polare med, vuxit upp med dem, han är inte Amish själv, han är uppvuxen i området, och man förstår då att de bor inte liksom helt isolerat, de bor grannar med folk som har elektricitet och sånt där. Och jag ska inte gå in på exakt allt med Amish grejer, men det är betydligt mer, det finns nyanser där också. Men så åker vi förbi, det är två scener om man så vill. Det kommer då en annan vagn som kommer emot oss i andra riktningen med två liksom, typ 20-åriga Amish-pojkar på. Liksom.
Uppenbarligen får man säga pojkar om 20-åringar.
Okay, men...
We're getting old.
Och... vi typ så här, hello, alla vinkar lite glatt och guiden gör det också. Och blicken på de två var precis som vilka 20-åringar som helst, bara tja, och så liksom typ bara så här, skrattade åt oss för vi var så jävla töntiga. Och de hade den här klassiska liksom så här, ungdomliga, slå sig på för bröstet lite så där, jag är lite coolare än du, looken, som var så här, ah just det, för jag hade ju bara tänkt, hello. så här,
Kingpin.
Ja, we don't have a cow, we have a bull. Och sen var det också, vi kom till där de, ett ställe där de sålde, man kunde ju köpa saker, de hade ju uppenbart gjort en businessmodell som absolut rättfärdigt, där då guiden droppar av oss i vissa gårdar där de sålde saker. Så det var någonstans där de sålde typ vattenmeloner. Och
va? Ja, de sålde. Amish, är det vattenmeloner?
Alltså, de gör allt.
Aha, okay.
Vi köpte... Sell
quilt at discount price. Det är ingen Amish paradise, har hört.
Men vi köpte hot sauce av dem, okay. Som inte var stark, vilket var väldigt roligt i sig. men de sålde vattenmeloner och allt annat. Och det var några barn där som sprang runt. Och vi gjorde samma sak där då, att lite så här, nästan nedlåtande, hello, how are you? Och de bara skrattade åt oss för att vi var så jävla töntiga. Och man ska bara, ja just det här är som vilka andra barn som helst. De vet inte vilken kontext de är i, utan de kommer. Long story short, det är alltid en disconnect någonstans mellan, liksom, mellan människor. Om det är svartvit film, om det är andra klass, om det är andra kulturer, var nu än är. Och vi glömmer så lätt bort då att bara, ja just det, vi är alla människor. Och isolerade är vi egentligen densamma, vilket är jävligt coolt. Och jag tror det är den porträtteringen vi måste fortsätta göra i såna här filmer, för det blir så lätt sci-fi, och det är då man har gjort filmerna fel.
Lätt sci-fi, så berömde vi precis hur Gal Gadot kommer upp och tar all eld.
Än en gång, en lögn som berättar en större sanning.
Ja, jag fattar. Okej, okay, om vi får säga då, säg, ge våra lyssnare här för att avsluta ett tips på filmer om angående första världskriget de borde se.
Alltså, Paths of Glory, 100%. Det är ju toppen av det. Den ska ni verkligen se. Och har vi några där ute, jag tror inte vi har sådana lyssnare, men som kanske känner att så här, svartvit film, alltså, se den här och bara, efter 2 minuter så bara försvinner det. Och du kommer njuta av filmen. Jag tycker ni ska se 1917, för den är på bio nu, så gå definitivt och se den. Och som sagt, det är inte så jävla mångfri. Jag tycker man ska se Wonder Woman, för det är en jävligt bra film. Jag får gåshud när hon kliver upp i Ingemansland. She's no man, she's a woman.
No man's land, ingenting för henne liksom.
Nej, precis. Det är lite det här. Det är lite Return of the
no
King.
No man can kill me. Vi har ju inte pratat om Daniel Craig-filmer från 1999 som heter The Trench.
Inte sett.
Nej,
jag tycker det är jävligt bra upplägg. För jag, när jag nu bara gick igenom filmer som fanns, så bara kollar man på rolllistan, så här, eller vilka de väljer nu att ha på posten eller på omslaget på DVD:n, är så här, Daniel Craig, Cillian Murphy, Danny Dyer. Jag sa, åh gud, okej. Jag har börjat kolla på det här är kopplat. Jag är sen på bollen, men jag börjar kolla på Peaky Blinders.
Jag har inte sett.
Den har en ganska rejäl koppling till första världskriget, för det handlar liksom om männen som kom tillbaka från första världskriget helt förstörda. Och
deras taxi driver liksom.
Ja, i stort sett. Mm. Men liksom gangster som börjar liksom, ja, blir liksom som maffian. Och ja, men och den har väldigt bra kopplingar till första världskriget och vad det faktiskt gjorde med den generationen och hur jävla uppfuckade de var. Så det är en rekommendation. Finns på Netflix. Jag skulle inte se All Quiet on the Western Front från 1979. Se den från 1930. Jag har inte sett den, men den ska vara bra. Så.
Eller läs boken.
Eller läs boken. Det är väl de tipsen jag har, Victor?
Jag skulle säga They Shall Not Grow Old är en av de typ så här coolaste filmer jag har sett. Och på samma, så det, den måste ni se. Om man är intresserad, framförallt. Om man inte är intresserad, så ja, det är fortfarande en dokumentär. Alltså, det är som en History Channel-dokumentär, men bättre gjort liksom. Mm. Men sen skulle jag ändå tipsa om, jag vill säga, jag vet att vi har pratat väldigt länge nu, ni är troligen ingen som är kvar så här långt in i avsnittet, men kontakta gärna mig, se Gallipoli och kontakta mig efterhand, för jag, alltså, jag kanske inte kan se den på ett nyktert sätt, för jag, den här var liksom,
nej, det var
den,
det jag kände,
den, ja, men den var uppe där liksom, den är där med, inte Troja, inte så bra, men du förstår vad jag menar. Jag tyckte att den var asfet, verkligen. Mm. Och även nu när jag såg om den, så tycker jag att den är ascool. Och det som är nästan, för att det finns några scener som är lite så här, alltså till exempel de här, de porträtterar inte soldaterna som hjältar överhuvudtaget, de är ganska sviniga. När de drar omkring i Kairo där,
ja, just det.
Då är de ju liksom direkt otrevliga mot lokalbefolkningen.
Men också Mel Gibson är en feg, alltså han är inom parentes feg. Alltså,
ja. Men det är det som är lite grejen. För han är ju liksom han är lite fräck och snabbsnackare och lite så här grej när han är i Australien.
Ja, exakt.
Men när han väl kommer till kritan, då tål han ingenting.
Exakt. Det
och det tycker jag är en jävligt, alltså det är en snygg grej. För det är säkert, det är många sådana här som går omkring i i skinnjacka och schysst frisyr och är liksom kaxiga, men precis, när det där gäller så är det.
Du har ju också den där killen, så jag inte blandar ihop filmer. Ja, det finns ju den där killen, det finns ju en kille tidigt i filmen som är typ nästan en mobbarkaraktär, va?
Ja, exakt. Sen exakt.
Så träffar de honom i skyttegraven, han bara sitter och gråter.
Ja, han är helt körd liksom. Ja. Och det är så jävla, jag tycker att det finns så sjukt mycket i den där som, alltså så här, jag vet att den är låg budget. Mm. Jag vet att det kanske är lite så här, ja, den är inte helt jätte okej mot lokala egyptier liksom. Men alltså, för vad den är och varför den liksom försöker porträttera, så tycker jag att den är riktigt cool. Mm. Alltså verkligen. Och precis som du säger, det är ju massa såna här grejer med att de är, till exempel den mobbaren som är i Australien, som är världens coolaste snubbe, får du bara en flash mot slutet när så här, han typ med håller på och gråter bort och snorar ner sig. Bara en snabbis liksom. Man vet på sig, men alla är här och det är liksom okay. Skriv till mig vad ni tycker.
Jag är inte den personen som rekommenderar folk att se saker olagligt, för det gör jag inte. Och jag tycker inte man ska göra det.
Men jag så därför nu, går det att ladda. Finns det säkert att streama eller köpa på Apple någonting?
För nu när jag googlade den, för att bara kolla lite trivia, så dök det upp då, för att den ligger på YouTube i sin helhet. Jag bara, I'm just putting it out there.
Så för ni som vill se en dålig version av den, så kan ni kolla där. Annars så finns den säkert på SF Anytime eller på något sånt där annars.
Ja, precis. All right, jag tror vi har gjort det.
Det har vi.
Vi har det, okej. Okay. Vi vet inte när vi är tillbaka nästa gång som vanligt, men vi har ju etablerat hur vi lägger upp det här just nu som det ser ut. Lyssna på vad heter det avsnittet? Var det frågestunden vi tog upp? Nej, det var vilket avsnitt var det?
Vad pratar vi om?
Vi pratar om hur vårt upplägg ser ut.
Förra avsnittet.
Förra avsnittet. Ja, så vet ni hur vi gör det. Men jag tror nästa avsnitt, vi får se nu. Vi kanske hinner med någonting däremellan.
Mm-hmm.
Men vi vet ju vad som är på horisonten.
Exakt. För den 30 mars så kommer alltså Godzilla, King of the Monsters, ut på Netflix.
Inte den. Ny Bond-film.
Ah, du tänker så.
Det var första gången, nu såg jag för första gången trailer på bio. Bara, fan, det är inte en perfekt trailer, men fan vad pumpad jag är. Låt inte vara Dr. No bara så. Det kommer bli fett.
Det kommer bli
fett. Så vi kommer ha avsnitt kring Bond, så vi kommer aldrig få slut på Bond-avsnitt, men vi kommer snacka Bond.
Oh yeah.
All right. Vi boomar igen där.
Det gör vi.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg åt folk, ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.